Fotboll, samba, Bayern samba. Här på söder en fläck på jorden. Är det bollen som säger orden? Bayern samba.
Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Det svänger om Bayern. Det har gått 24 timmar sedan 1-1 mot Göteborg. Och i studion har jag med mig både Jimbo och Gurra. Så det var ett tag sedan vi alla tre var samlade. Börja med dig Jimbo, i läget?
Det är fint.
Som vanligt, det säger jag alltid. Ja. Jo men jag mår bra.
Jovialisk, eller vad heter det? Går du inte bara visslar?
Exakt.
Ja, och Gurra, som ni hörde, tillbaka.
Ja, tillbaka.
Kul att du har varit på resande fot.
I Sverige, ja precis. Nu var det min tur, det är ju bara du som annars flänger omkring hit.
Jag har
ju
också varit på resande fot.
Ja, det är klart.
Oktoberfest i helgen. Kom tillbaka precis till matchdagen.
Ja, just det, jävlar. Ja, trevligt.
London. Jag fick massa kritik, såg jag, för att folk tyckte mina takes på London var så där. Så att berätta nu, hur var
det? Nej, det var ju jättedåliga takes. Nej, det var det inte. Men det var lite jobb och sen innan pandemin var vårt, där jag jobbar, så ligger det regionala kontoret så att säga i London, så man åker dit då och då. Och förut innan pandemin så åkte man över dagen. Det var helt sjukt.
Fakirflyget dit.
Ja, man känner ju in en timme på morgonen ju.
Ja, just det.
Så man åkte så här 7.30 eller någonting.
Så man sen får betala på kvällen sen på egen tid.
Ja, exakt. Mådde man ju piss då. Men nu fick jag i alla fall vara där 2 dagar. Så det var kul. 2 nätter och knata runt lite och dricka lite bärs. Det är skön den här pubkulturen att alla, man går på afterworken och alla bara väller utanför på trottoarerna, tycker jag.
Ja.
Det är liksom, uteserveringen är ju inte att du är inhägnad och 4 stolar eller italienska torgen, utan det är bara att alla står över hela trottoarerna och det är jävligt trevligt. Så att, det var fint.
Mm.
Dina takes, ja. Om du har haft dålig mat, det är jättekonstigt överlag.
Åt du massa bra mat eller?
Ja, men jag tycker det finns väl hur mycket matval som helst, och om man typ så här, indisk mat är väl bäst i hela världen i London och sånt där. Och ja, med matmarknader och grejer och, hur bra som helst.
Ja.
Du var nere och käkade currywurst i München eller?
Ja, det kulinariska Tyskland lockar mer.
Precis. Mäktiga München. Currywurst, schnitzel, kött med någon form av potatis och sånt.
Knödel. Någon sorts sky.
Det är ungefär det man brukar få. Men oktoberfest, det blev en kort oktoberfest. Jag gick ut lite för hårt. Kan man säga.
Inte så väntat.
Nej, jag kunde inte låta min lillebrorsa vinna striden i flest antal mass på 3,5 timme.
Så vad heter det?
En mass, en liter. Det är de stora.
Aha,
okay. Det är en mass.
Det är, tycker jag, om vi apropå takes, det är utan tvekan, tycker jag, det sämsta ölglaset som finns i Seidel.
Ja,
alltså, utan, ja, alltså utan konkurrens är sämsta.
Jag håller med. Ja, det är lätt att hålla med om det, för dels är det, alltså,
det är skönt att skåla med. Alltså, ja,
men det är också, vad fan, är ju inte vikingar liksom.
Nej, men ibland på oktoberfest vill man ju vara en viking. Alltså, eller viking.
Jo, men
man vill,
det är klart, alltså, på oktoberfest ska man också
dansa på borden och
exakt. Folk som köpte det och hade det hemma, och så var det hemmafest, och de gick runt med en jävla sejdel och var såhär, ja, det är ju det här mitt glas.
Ja, men
det här är vad jag kör.
Ja. En polare till mig har ju stöven också.
Den är
mycket bättre.
Ja. Gillar du den mer?
Stöven är mycket, alltså för mig handlar det om tunnheten i glaset.
Ja.
Alltså,
men det bästa är ju fot och tunn, du vet så här, lätt kurva.
Ja, precis, precis. Eller det här
högt.
Carlsberg-glaset med guldkant de hade på Sturehof. Det står ju sånt här inne i...
På Sturehof?
Ja, de hade alltid det förut. Nu tror jag att de har bytt. Men,
det här är fina grejer. Alltså.
Nej, men det är klassiskt. Alla vet hur det ser ut. Det är liksom en guldkant och så är det en fot och så... Ja.
Ja.
Nu har de bytt det här fula med hel vit text, värdelöst.
Ja, nej, men fot är bäst i alla fall.
Fot är bäst. Mm. Tunt är ju, alltså, tunna glaset.
Så de går sönder när man skålar typ.
Ja, exakt.
Nej, men det är fullkomligt korrekt. Öl i
sig, att det tar ju sjukt lång tid att dricka en 1 liters öl också.
Ja,
den blir ju vidrig.
Ja, men det är
exakt. I slutet så smakar det ingenting.
Vad är det, Faxe, eller vad heter den där ölen som har typ 1 liters burk?
Ja, just det.
Alltså,
vad dricker du då? Paulaner
är det tältet vi är, ja. Det är som Tobefestlösen. Det är 6,5% och så är det 1 liter. Och sen så sitter men alltså ganska snabbt så blir det ju, tappar den ju liksom. Ja, det är ju inte samma kvalitet.
Nej, det blir liksom bara en gimmick att dricka i ett stort glas. Liksom.
Ja, hela grejen blir bara jävligt
såhär,
jobbig.
Instagram-generationen som ska ta en bild med sin stora
typ
öl.
Inte
alltså,
det.
Har de tagit över Oktoberfest eller? Och ska ha så här...
inte det vi, men det är klart att det är mycket folk med mobilen i högsta hugg liksom, det ska filmas och sånt. Ja, precis allt det man hatar. Det är klart att det är så. I de här stora tälten så är det jättemycket sånt och de ska sjunga med och, men liksom filma sig själva. De är inte där för liksom det stora hela, utan de är där för sin egen skull så att de sen kan lägga upp det någonstans. Det är bedrövligt, ja, liksom.
Vad heter det? Triangle of Sadness, Ruben Östlund-filmen, när hon käkar, eller så här, tar in en pasta och posar med pastan och sen äter hon den inte för att hon är glutenintolerant.
Just det, ja,
och det är väl många sådana tjänster nu på Oktoberfest, kanske inte det du är, men de här
lite, ja, men det är
som
du
vet, beställer in en liters öl och inte ens dricker den, ger den till sin kille typ.
Ja, men det känns ju snarare som att det är mycket så här grabbgäng som antingen får åka på golfresa en gång om året eller så får de åka på Oktoberfest en gång om året. Det är det liksom de har kvitterat ut på hemmaplan. Och då blir det åka ner och med det liksom skråla,
ja,
skåla.
Det får man ju hoppas, ja, exakt. I alla fall.
Men ja, det var trevligt.
Har du på dig läderhosen?
Ja, absolut. Okay. Jag bodde ju där så jag hade ju det. Jag har haft mina sedan 2012. Så det har jag, ett par läderhosen. Men i övrigt så har jag liksom en vanlig bit skjorta och sådär, så att, inget speciellt så, men det
Vad sportar du för dojor då?
Ett par vanliga jävla jumpapjuk.
Ser inte det ska inte se klokt ut.
Jo då. Om du har en vit skjorta på jumpapjuk så...
Jo, men du har ju fan läderbyxor på dig. Jag tycker du skulle ha bara snarskor eller...
Ja, men det har jag ju också. Alltså, om jag skulle vilja ha...
En på varje fot den
här gången. Ja, precis. Utanpå. Som den här norska, du vet, bolaget som gör såna orangea banker skoskydd.
Liksom. Ah, ja, exakt.
Jag kommer inte ihåg vad de heter.
Känns som sådana används mer i London alltså.
Ja, eller ja, precis. Ja. Är de inte norska?
Ja, nej, säkert.
Jag har ju faktiskt ett par specialgjorda sneakers för Oktoberfesten av Adidas som de släppte i 2000 exemplar som jag köpte för massa år sedan. Som alltså är en klassisk Adidas-sneaker fast i Oktoberfesten. Den är gjord för att kunna hantera... Det var väldigt kul, jag kommer ihåg när jag köpte den, att det stod så här, hanterar spyer. För det var liksom, det är rätt vanligt att folk...
Är det Crafts nya souvenir ska bli så här, premiärmarskon? Den är skön att gå i och den hanterar spyor. Och,
ger dem inte idéer nu.
Man trampar på någon banger så går det bra liksom. En sån stålsula på den här.
Bangersäker.
Bangersäker.
Ja.
Man får bara öron, man har lite sån ficka på dem med öronproppar i så här. Ligger kan ta upp.
Men ja, nej.
Skåra i för en bengal man kan gömma.
Så var det i alla fall. Men sen så var det ju fotbollsmatch. Det viktigaste av allt på hela helgen. Söndag 17.30.
Ah, ja, jag trodde du skulle börja veva om någon Bayern München.
Nej, det gjorde jag absolut inte. Absolut inte. Söndag 17.30. Två formstarkaste lagen i tabellen. Hammarby, Gästers och Göteborg. Och det blev ju en jävligt udda fotbollsmatch. Jag kan liksom inte... Alltså, det var ju en otroligt... underlig upplevelse får jag säga där efterhand.
Ja, det var en hafsig match. Alltså det...
Ja, men domaren satte ju nivån i princip från ruta ett. Och sen så gjorde ju det att den här matchen blev uppstyckad och det var noll, fullständigt noll flow i 97 plus minuter eller vad fan det var.
Det var en dålig fotbollsmatch var det.
Verkligen.
Ja, det är med. Och Hammarby kom till start med Djukanovic från start, Nalic på bänk. Vad mer för förändring hade vi? Ingen Sadiko.
Nej, Fenger på mittfältet.
Bara innan vi börjar med matchen. Två saker. Först var det ju bizarrt där, apropå liksom läderhosen och allt det där. Var det ju bizarrt att det var Luke Combs, som jag inte vet vem det är, någon countryartist som spelade på...
Var det det?
Ja, som spelade på Globen. Så det liksom... Det var en sjuk dynamik när det gick runt så här 2000 cowboys och fotbollssupportrar och båda kollade på varandra och bara, vad fan gör ni här?
Glöm inte heller att det var lördag, eller det märker man inte gå på matchen, men kontrasterna inne i Globen när det var Antoine, den här svenska hiphop-snubben, kvällen innan. Hyfsat olika crowds som gick på Luke Combs och Antoine.
Ja, verkligen, verkligen. Och sen var det på tunnelbanan dit, då hoppade jag på i Skanstull, åkte en station. Första som händer var en göteborgare som klipp på med blåvit halsduk. Och då är det någon direkt som säger stopp! Du vet, i dörren och så här skön lite rund eller bara. Och han blir lite små skraj då, den där göteborgaren kanske. Men han skojar liksom, fick komma in. Då kommer nästa gubbe fram och bara, ni som är från Göteborg åker. Då kommer ytterligare en lirare fram som inte har något med fotbollen att göra och börjar skälla ut honom för att han skriker på tunnelbanan och hans son är rädd och du vet, hela den där balletten. Och han har ju sin son med sig. Så de står där med varsin son och skriker på varandra. Att jag har fan skrikit på tunnelbanan i 25 år. Ingen som har brytt sig. Ta en annan tunnelbanan. Och den andra bara, men jag bryr mig. Så står de liksom och...
Det är så ytterligheter.
Ja, alltså verkligen.
Den ena liren som, du vet, så här, pseudo-ammar från Aspudden. Ja. Och nästa gubbe är liksom någon rivig lirare från Ökarängen.
Ja, exakt. Och sen, fan, Aspudden, det är därifrån. Jag
ja, men du vet men, hur det har blivit här. Ja, det har vi pratat om.
Det är förstört. Men då kommer i alla fall liksom fredsförhandlaren in. En finsk 70-årig kärring som bara... Ja, levt i 70 år och jag vet när det är dags att hållas efter. Och samtidigt står någon kvinna med mig och liksom, ah, det är som två dvärgschnauzar som bara står och skäller på varandra, men det händer ingenting. Så att, och sen bara, ding, Gullmarsplan, en station och allt det där hände. Alltså det var helt, ja, fy fan. Det...
Först det och sen hela countrysvängen.
Ja, sen kom liksom 500 cowboys och man bara, vad fan är jag någonstans?
Ja, men det var ju väldigt tydligt.
Feberdröm typ.
Otroligt tydligt att det var en countrykonsert. För det reagerade jag på också, för att alla hade hatt på sig. Alltså cowboyhatt på sig. Det var, och hela crowden var väldigt specifik.
Det var... Alltså fan, vad jag uppskattar det alltså.
Ja.
Att det finns en sån subkultur liksom.
Ja, alltså, det är ju verkligen
inte... Man ser ju inte dem i vardagen liksom.
Nej, men det är verkligen inte min musik. Så det är Sverige. Även om jag definitivt kan slänga på någon bara för att så här, det låter... Alltså, det är sån musik som är, liksom, den låter ju bra. Så här, den är ju härlig att ha på.
Ofta bra texter om så här... Man vill bara skita i jobbet och dricka bärs och sånt där. Det tilltalar ju mig liksom. Så att, country kanske... Kanske är min grej då.
Det kanske du och jag som drar till någon sån istället för att åka till Oktoberfest. Så köper vi också sån Texas
till Nashville eller
någonting. Ja, de här du vet, Texas-slipsarna. Och,
men jag åker med David Richard och sen kör jag bara.
Tror du han stod med ett ben inne i Globen och ett på Tele2 eller?
Tycker inte han att Luke Combs är lite för kreddig då?
Ja,
är inte det liksom Taylor Swift fast country?
Jag vet, jag vet inte heller.
Nej, inte jag heller. Mm. Kanske kommer någon i ett vansinne nu. Fan.
Ja, okej. Okay, så ja, men det var i alla fall... det du gick in på Tele2?
Ja, exakt.
Och,
ja, verkligen. Det var att ställa om lite. Men ja, kul i alla fall. Ja. Uppladdning, eller annorlunda eller vad man ska säga.
Ja, det tror jag det. och som sagt, en startelva med vissa förändringar. Som sagt, framförallt den stora grejen var väl att Fänger startade på centralt mitt.
Det kan inte jag riktigt fatta, om jag ska vara helt ärlig. Vad är det att skydda? Alltså, Göteborg är väl det sista man behöver liksom vara rädd för, eller? De är bra i omställningarna, alltså, men det kändes mer som att de kanske sker en bit ut på kanterna och sånt där. Där han Santos, som man faktiskt fick se någon gång och löpte mot Kurtulus, måste ju vara snabbast i allsvenskan.
Han var vansinnigt snabb.
Alltså, han sprang om Kurtulus på, det är inte Kurtulus, hans styrka kanske inte är, alltså han är inte snabbast, det är väl inte hans grej kanske, men han är definitivt inte långsam.
Nej.
Den här stunden var otroligt snabb.
Han var galet snabb faktiskt. Men han fick inte så mycket uträttat.
Nej,
för sin snabb.
Givetvis
inte.
Det får alla dit oss alltid
vad
få
det,
få
vad
det
heter liksom. Han,
Usain Bolt när han skulle börja spela i Manchester United. Men,
Theo Walcott i Arsenal som bara i slutet.
Aaron Lennon. Och...
Men det som jag tycker är synd är att jag tycker att Fänger är så jävla bra i försvaret. Alltså han är så viktig. Och jag tycker att det blir en dimension som försvinner i backlinjen när han inte är med i uppspelsfasen tidigt. För i den här matchen så kommer ju ingen av, alltså varken Hammar eller Fänger i första halvlek får inte tag i boll.
Nej.
Och Pinas har ju, tycker jag, fortsätter vara liksom ett ganska stort frågetecken vad han uträttar på plan. Ajay är för mig inte tillräckligt bra för att starta ett allsvenskt fotbollslag. Jag tycker inte han håller. Okay.
Ja, det tycker nog jag.
Jag tycker att han gjorde en ganska bra match.
Jag tycker att han är
matchens lirare.
Det säger ju ingenting.
Det säger ju ingenting, men jag tyckte inte
att
han var dålig.
Alldeles för
hörnflaggan hade kunnat vara matchens lirare. Typ. Alltså det var så anonymt liksom.
Nej, men jag tycker att han är alldeles för stort frågetecken defensivt. Det är bakom honom det uppstår luckor hela tiden för att han är så han är inte tillräckligt bra tycker jag.
Han är för sig startat och är knappt släppt in ett mål, så att jag vet inte.
Nej, men det beror ju inte på honom.
Nej, men
känner jag.
Nej, jag vet inte.
Det är inte min gubbe.
Min take på det var mer att så här, man kanske inte igår hade man kanske kunnat spela någon annan typ av spelare istället för Hammar och Fenger tillsammans blir ju alldeles för trubbigt liksom.
Ja.
För ingen av dem är så dålig med boll, men de är ju inte tillräckligt kreativa. Det är det som jag tycker är skillnaden. Ja,
det försvinner ju och det ser man ju att
vi ska. Och det tycker jag faktiskt, Sadiko får mycket skit för att han inte, upplever inte alls att han är mycket mer kreativ än vad han får cred för. Ja, och kreativ i det här, det handlar inte om översiktsfint, utan det handlar om att lösa liksom små situationer som Hammar ibland är jättebra på, men ibland så funkar det inte. Och igår tyckte jag, framförallt första halvlek var inte han bra, och Fenger var inte heller bra och...
Ja, men hela mittfältet var ju inte med i matchen.
Nej, det var en dålig match överhuvudtaget. Alltså, första halvlek var ju... Jag gick ut och, det brukar jag faktiskt inte göra, men igår gjorde jag det. Gick ut och drack en öl i typ 35 kanske eller någonting. Och så typ, ja, men så stod vi och tittade på matchen i telefonen och drack en öl där, alltså sista innan det skulle bli paus. Kom ju på såklart att det var ju något avbrott där, så det var ju alldeles för tidigt att gå i 35, ja. Men ja, skitsamma, det, när man gör det någon gång ibland så det får vara okej då. Men då, det hände ju ingenting.
Nej.
Alltså,
nej.
Det var ju såhär, ja, du vet, jag gick iväg och gick och pissade typ, och är det 0-0 fortfarande? Åh, fan. Men det, för det snacket var det ju liksom.
Alltså mängden unforced errors Hammarby gjorde i första halvlek igår var osannolik. Alltså jag tror att Dovins tre första utsparkar, alltså, går ju inte på en enda gubbe.
Nej, de
Pinas faktiskt... fyra första passningar gick inte heller på en enda gubbe.
Så mycket chansbollar och höjdbollar.
Jag förstår inte vad som pågick där. Och toucherna, de får bollen för långt ifrån sig. Och det är inte så... alltså Göteborg är inget dåligt fotbollslag, men det är inte så att de är världsmästare i press liksom.
Nästan dåligt.
Nej, men alltså det är så här, jag förstod inte.
Jag vet att alla snackar ju så jävla mycket om Göteborgs press, så att den är så intensiv och den är bra när den är hög och så här. Ja, det var 0-0 efter första halvlek, alltså, det kan ju inte alltid vara så att Bayern har 2-0 i paus mot alla lag, så funkar det inte. Så att gå till 0-0 och de hade det där skottet som landade på, alltså,
ja, ribbkrysset var det väl nästan.
Ja, över kanten i alla fall, ja. Men, så den är väl 1,5 dess från att sitta. Ja, det är ett bra skott, men mer så var det ju typ inte. Ja,
så det var något skott på Dovin när det var en väldigt undlig räddning som ändå blev bra.
Han missbedömde helt.
Ja, men det var ju fan, det var ett skott från, alltså det var ju så här, det var ett distansskott utan skymning som han bara typ så här, misslyckades med att tippa eller skopa. Jag menar, ja, det var ingen farlig målchans liksom. Så att,
nej. Ja, det blev ju farligt.
Ja, alltså, jag menar, det var inget läge som var farligt.
Det var ingen XG-situation.
Nej, och så kan det väl få vara. Alltså, man kan ju så här, för mig handlar det om att Marti har väl någon idé om hur liksom spelet ska se ut. Eller har en matchplan. Lite kanske som mot Varberg också. Och så blir det inte kanske så bra. Och så kommer det ut och så händer det direkt någonting i andra. Det är väl det som är det viktigaste på något sätt. Alltså, så att man kan korrigera någonting. Alltså, så att man har inte alltid rätt från början. Det är ju svårt.
Det som förvånade mig, det var att när Göteborg, de spelar ganska tydlig 4-3-3. Mm-hmm. Med tre man springer. Och Hammarby spelar med en tre eller en fembackslinje. De har ju två som, det borde vara världens lättaste uppgift att bara få ut det på Strand eller Ginares. Men de sprang så mycket insida. Så det blev liksom inga ytor på kanten att spela förbi den där första pressen. Det var det jag inte riktigt... Jag begrep inte hur bollen aldrig kunde hamna. Den hamnade ibland hos Ginares. Men Strand hade inte knappt en boll i första halvlek. Förutom en assist till Besara som kommit till avslutning.
Ja, det var riktigt bra. Det var ju den enda farliga chansen. Men,
och det var, jag kände så här, och in i någon formation där det borde vara ganska enkelt att spela ur pressen, så är det den Hammarby har nu. De borde lösa med två passningar.
Det sa de faktiskt. Jag lyssnade på Hunden, katten, glassen, den här Göteborgspodden. Som hade Petter Andersson som gäst. De har ju så här inför varje match och hade de, då har de någon liksom bortalagets anknytning, eller motståndarens anknytning. Och då pratade de, inte just Petter Andersson kanske då, men de pratade om det där med ytterbackarna också. Att de var oroliga för att Göteborg ska gå upp och börja pressa på ytterbacken. För det går upp och pressar på ytterbacken, då blir det en fri, om någon av deras inmittfältare går ut och pressar på ytterbacken, då blir det lucka för Besara.
Ja.
Går du inte ut och pressar, ja, då är det man övertalig, för då har du Djukanovic och Ginares, eller Strand och någon annan, alltså så. Men det är som du säger, den bollen hamnar ju aldrig där.
Jag tyckte det var...
Men det kan också vara att du spelar, det kan ju vara så att du behöver spela dig ut dit via mittfältet. För det är inte, alltså nu vart det ju lite mer så här att Bayern alltid ska nå Strand eller Ginares via den yttre mittbacken. Alltså, och då är liksom, då är den bollen redan för sen, kan man säga.
Exakt. Och jag tror att det blev väl, det är väl tydligt att Bojanic har saknats, men igår, hade Bojanic varit på plan igår, då hade Göteborgs, han hade spelat igenom 2000 gånger. Alltså för att det var som gjort för en sån match. Och det ser man ju med byten i andra halvlek att Hammarby helt plötsligt börjar hitta igenom på ett helt annat sätt.
Ja, precis.
Men om vi stannar upp där bara med Marti, att nu är det ju kritikerstorm mot hur han startade.
Helt otroligt.
Ja. Jag tycker det är också lite konstigt, för att som du säger, att man måste väl få kunna göra en felbedömning och då korrigera den. Hade han inte korrigerat den och vi hade förlorat, då är det en sak. Då är det så här, vad gör du? Men om man ser att ens idé inte funkar och man är 45 totalt, laborerar om och får utdelning direkt, då är det ju liksom snarare ett prov på att han har den fingertoppskänslan eller den insikten, om man ska säga.
Ja, det står så inte att, 0-2 heller.
Nej.
Alltså, jag menar, jag tycker att det är lite höga, eller höga krav. Jag tycker att det är ett konstigt sätt att argumentera.
Det är lätt att vara efterklok också, som sagt. Hade det funkat, så hade ju ingen ens tänkt, varför startar vi med 4 mittbackar? Då hade man sagt, fan vad bra att vi startar med 4.
Alltså, ja, men precis. Och jag menar, det är ju säkert samma människor som gnällde på det där nu, har säkert suttit och skrikit efter att varför kan vi inte spela Fenger på mittfältet? Han är ju skitbra där. Ja, varför tar inte Fenger straffar? Varför skjuter inte han frisparkar? Och då liksom, nej, jag vet inte, jag tycker generellt så, det nådde väl mig också det där från, vi kan prata om det sen, med det här medlemsmötet, att det satt massa folk och några enheter för mycket och sitter på, åh vad fan spelar vi bollen till keepern hela tiden för liksom. Men jag är så trött på det, så jag spyr verkligen på hela, för folk sitter ju bara och väntar på att få tycka att Bayern helt plötsligt är tråkiga. Och nu är det, jag tycker att det blir så extremt också så här, hur fartblint det blir. Det är så här, ja, säsongen börjar lite dåligt och ja, klart man får vara sur på det, eller så här, generellt man får tycka precis vad man vill. Det är det vi sitter här och gör, men sen så tar sig Bayern upp till en femte plats och liksom har lite häng där, och så när man inte lyckas, alltså det är en straff på stopptid från att slå Göteborg, och sen är det liksom fortfarande ganska tajt upp på Djurgården, med Djurgården kvar att möta och så vidare. Då är Marti liksom dead meat bara. Alltså för att det liksom, man startar med Fenger på inne mitt fältet, gör en korrigering och sätter in 18-åriga Rafferty och flyttar in Nalic och liksom gör ett sånt klassmål efter 6 minuter då i andra halvlek. Ja. Så att det är helt galet. Och ändå är det bara att Marti är jävla dynghög och han är så tråkig och det här går inte att spela med och så här. Och jag såg någon som hade börjat svinga om att det Erabi har inte fått chansen och så här. Okej, okay. Men eller så här, i våras då, att det skulle ni ha varit inne från start. Fan, det måste ju vara någon typ av världsrekord i hur många spelare Marti har släppt fram i år.
Ja, verkligen.
Alltså, jag förstår inte liksom, och dessutom tagit sig till en femte plats nu då, eventuellt, det kan ju bli mer, det vet man inte, men jag vet inte, jag förstår alltså, bara inte hur svängningarna kan vara så jävla, det är så här, ja.
Nej, men det är väl, alltså, folk kan får vara jättetransparenta och tycka att de inte vill ha Marti, oavsett hur det går.
Ja, självklart.
Men min känsla är också så här att, ja, men det passar liksom aldrig. I våras var det för mycket tiki-taka, vi skulle gå ifrån det projektet vi hade, vi måste spela rakare, etc, etc. Och så gör man det och tar poäng. Och nu har man ju varit liksom allsvenskans bästa lag de senaste 10 omgångarna resultatmässigt. Och så blir det 1-1 mot Göteborg som har gått nästan lika bra som Hammarby.
De ligger till och med före i den tabellen, tror jag.
Ja, de senaste 10 var Hammarby på 22 poäng och Göteborg på 21.
Okay, ja,
så att det var de två bästa. Ja, men så tappar man en poäng på övertid på en straff mot Göteborg som inte skapar egentligen nästan någonting. Han hade lagt bort sig straffen. De har ett läge innan dess. Men Och då blir det ett problem. Det är så här, ja, vad ska Marti göra för att, hur ska han vinna liksom? Vad är det som ska ske? Jag förstår, ibland så har jag lite svårt att förstå om man är, vad det handlar om. Mer än att jag, så här, man kanske inte uppskattar Marti som tränare, det kan man väl göra, men vad säger det då? För det är bättre det än att man hela tiden ska vela fram och tillbaka. Jag vill bara dra tillbaka så här, att jag platsar i många allsvenska lag från start. Men, jag måste bara säga det, innan folk har suttit och koka nu.
Ja,
att jag, men så här, Kurtulus Fenger, översta nivån. Jag tycker Pinas är bättre än Adjei. Adjei för mig är fortfarande inte liksom en stabil mittback i allsvenskan i ett topplag, om jag säger så. Jag tycker att han är jätteduktig och ser talangfull ut, men han har ett par steg kvar. Framförallt tycker jag är det taktiska. Där han, många gånger blir att det är många andra som får rädda upp honom. Jag tycker det också blir tydligt när de går ner med honom och Pina som mittbackar i andra halvlek. Men sådär. Alltså, det som jag slogs av var att den halvleken Hammarby gör igår, första halvlek, och de kanske till och med två halvlekarna med mot Varberg, men kanske den första också, att i våras så hade det inte varit omöjligt att Hammarby hade legat underläge i båda de matcherna efter sådana första halvlekar, men att det ändå finns någon sorts liksom stabilitet i att man släpper inte till så mycket åtminstone. Det blir inte så att man, precis som du säger, man hamnar inte i ett underläge och får jaga, utan det står åtminstone 0-0, man kan göra en korrigering och gå in i andra halvlek, och det tycker jag sätter den trupp man har och de spelarna som nu har tagit ganska stora kliv under säsongen, att man får liksom acceptera, jag accepterar åtminstone att det kan inte bara gå uppåt hela tiden. Det ibland blir det något litet fall. Och sen så sagt tycker jag att andra halvlek är ju på många sätt väger upp den första halvleken. Och ska inte heller komma ifrån att domaren gör ju också att den här första halvleken blir jävligt konstig. För att han börjar rycka, han rycker liksom ett gult kort på Fänger i 10:e minuten som är rätt så liksom... ganska hårt. Man kan ta den, men det är ganska hårt. För det är inte
då har det varit avbrott, ska man säga också, för rök och skit.
Ja, första halvlek är bara en väldigt underlig halvlek. Kring
det är
allt.
Dålig bara.
Ja, liksom. Och det är från båda sidor. Göteborg är inte, de har mycket boll, men de är inte så jävla bra. Alltså det är inte så att de...
Det är framförallt inte det de är bra på.
Nej, det var bara en väldigt konstig halvlek i stort. En ganska dålig fotbollshalvlek på alla sätt och vis. Och jag tycker att domarna har ganska stor del i det.
Ja, men det är nästan en sån här halvlek när man står och kollar och sen tänker man efter ett tag att man börjar tänka på något annat. Alltså, förstår
ja, men man börjar sitta och iaktta saker och tänka på läktaren och så. Ja. Jaha, vad hände där?
Ja, men liksom. Ja, det var inget... Det var väl typ runt målet där, alltså i andra halvlek. Det var väl typ det enda man tar med sig egentligen.
Jag tycker att det, alltså i andra halvlek kan jag ändå ta med mig. Hammarby ska ju avgöra matchen i andra halvlek. Det är helt otroligt att det liksom inte blir mer än ett mål för Hammarby. Målet är...
Ja, det är otroligt.
Fantastiskt.
Ja. Alltså det, ska vi börja där eller?
Ja, alltså vilket jävla fotbollsmål det är. Ja, det är om man gillar den typen av fotbollsmål, det bara smäller i passningarna. Liksom en touch, bra löpningar. Allsens
bästa mittback. Alltså, jag vet inte om han var på Tele2. Nej, men han är så bortgjord. Eller hela, det är så jävla fräscht.
Hela Göteborgs lag försvinner ju i tre pass i princip. Helt borta.
Överhopp och spel tillbaks.
Ja, spel på tredje gubbe. Ja. Jag tyckte där jag saknat också kombinationen som startar via ytterback. Det var Jassel enorm på ju. Ja. Spela in bollen i en farlig yta, flytta framåt själv. Gennaris gör det jättebra fram till Besara. Och det är så jävla vaket av Besara också, hoppa över bollen där.
Ja, och sen var så pass medveten att när han får bollen att bara direkt slå den tillbaka. Det ska ändå göras och det går snabbt. Alltså för när du väl ser det här målet så går det gick så jävla fort liksom att bollen hamnade hos Irabi och sen så är den i nät. Alltså det var ett otroligt vackert fotmål.
Ja, verkligen.
Trötta flipper-referensen är ju nära. Men ni förstår. Alltså, ja, fast flipper är mer att den går på chans.
Ja, exakt.
Men det här är mer gå som på ett snöre. Eller?
Ja, exakt. Ryssfemman.
Ja, vad är den? Heter den ryssfemman fortfarande eller har den blivit?
Ja, jag tror. Alltså, jag vet inte. Alltså, klapp-klapp-spel.
Ja, klapp-klapp-spel. Liksom. Ja.
Ja, det var otroligt fräscht.
Ja, verkligen.
Ett otroligt fräscht fotbollsmål.
Besara blir återigen lite så här att Totti Gate, han är ju inte bra igår, men den där aktionen räcker ju.
Liksom. Ja.
Ja.
Otroligt.
Ja.
Han gör ju några andra bra grejer också givetvis. Då,
men... Vi satt ju och tog någon bärs på Bamboo Garden efter matchen och då sa din polare, som jag inte minns namnet på, Jim, att Erabi har någon förbannelse över sig att han bara kan göra ett mål per match.
Aha, ja just det, det var Limpan va, så kom han kom in lite sen.
För han har ju ett superläge där.
Ja, friläget.
Ja, när han skjuter mitt på keepern.
Ja, jag har inte sett reprisen, men det är så
det är min känsla i alla fall.
Ja. Han tar alltså
han vill slå den under keepern eller?
Jag grejen att han tar ju en touch till så att säga. Kanske i tro om att keepern ska komma ut och öppna sig lite, och så blir det ju att avslutet går ju när han är kanske 2,5 meter från målvakten. Och det går på benet bara liksom, det inte. Jag tyckte, fast
det var inte jättedåligt alltså,
det. Alltså, är man fri från halva plan och inte gör mål, då är det alltid dåligt tycker jag. Det
är vinkeln bra eller?
Ja, men han tar den ju ut till den vinkeln. Men då tycker jag då måste man göra som Djukanovic gjorde i Mjällby. Alltså bara driva fram bollen och sen runda ner den i bort i hörnet liksom.
Ja, men han hade ju satt i det där läget 10 av 10.
Ja.
Målsökande jävla missil eller?
Nej, men det är väl det som är grejen med Rabi kanske, att han gör mål. Han gör mål
när han inte ska göra mål.
Ja liksom, det låter så jävla hårt. Han har ju varit jättebra. Men han gör det där målet. Om man vänder på chanserna. Varberg gör den här. Så ska man, det är här man ska göra mål. Inte borta mot Varberg. Men han är ju så bra borta mot Varberg på att göra. Alltså,
Och han menar ju såklart att det är, målet mot Varberg var viktigt, bara för förtydliga.
Ja, självklart. Utan menar, jag menar mer
situationen är liksom...
Ja, men när han har XG 0,5 så ja. Blir det en miss. När han har XG 0,01 då ja,
precis,
gör han mål.
Vilket är,
ja,
alltså, det, sådana mål är ju... Alltså, fantastiska liksom. De är ju lika... Alltså, det är inte som att de är värd... Det är inte handlar inte bara om värt mer. Det är, skillnad, eller grejen är väl bara att liksom, när han sätter de här också så kommer det ju
men
vara...
Men det är väl alltid, hej, då är alltid bara, just de där lägena när han kommer fri från halva plan. Det var ju den där passen till Nalic som var för lång. Ja. Eller så var det ja, det här läget.
Han hade ju någon han kunde lira Besara där han liksom knuckla till. Det här, han har ju det här megaläget mot Gnaget som han liksom skjuter bollen nästan ut i inkast där efter en minut ja. Mot AIK. Och sen så gör han ett så här enorma mål mot på BP. Han är ju kvick som fan. Han sätter den där yttersidan i bort. Det är nästan, alltså det är inte ett omöjligt läge men han är så trängd och han liksom vrider upp den. Och Varbergmålet är ju helt sjukt. Och många av de här situationerna när han bara är så här stark och gör liksom det där
ja,
som...
Ja, men ryggen mot mål och vänder bort backen och lägger den i hörnet typ.
Men precis, det är väl hans, vad säger man då, sista bossen.
Sista pusselbiten.
Ja, sista bossen i spelet är väl att han ska göra mål på, det finns ju såklart fler, men att han ska göra mål på liksom de givna lägena. För att det känner man ju så här, fan, alltså matchen var ju så jävla i... liksom alltså i korgen bara. Det är bara så här, sätt dit den där så är det klart.
Ja, exakt.
För det var Göteborg hade
ingenting. Då kände man ju direkt när den missen kom. Nu blir det. Alltså jag känner alltid så. Vet vad jag, det är som FIFA, du vet, att det blir så här kompensation på ett andra hållet.
Jag lirade en trippel igår. Jag brukar, det är väldigt sällan jag spelar. Men igår så fick jag lite fil. Eller lördagskväll var det faktiskt på Broder Tux. Så att jag skulle live lira Inter och Inter live i paus och sen Bayern. Precis då så gör jag givetvis Lautaro 1-0 när jag sitter och typ skickar in pengar på välvald spelsida. Och sen så jag bara, fan ska jag lira nu då? Liksom. Du vet, man blir så här, jaha, jag vill ju lira Bayern. Jag är rätt säker på att Bayern kommer vinna. Så då lirade jag Sirius som gör liksom miraklet i Uppsala. Och sen lirade jag Häcken och så lirade jag Bayern. Men då när klockan tickade upp på 82 igår, då sålde jag spelet. För att jag kände bara, jag orkar inte bli robbad på degen. Liksom, ja. Jag var helt säker på att Bayern skulle vinna på något sätt ändå. Men så vart det straff istället.
Ja, nej, men Rabbe-läget...
Nalic har ju också något läge när han liksom...
petat förbi Gustav Svensson och det så här, jag, för mig så är det inte rött kort. Alltså Nalic kastar sig för mig. Så att han, alltså Gustav Svensson gör det så bra han egentligen bara kan. För att han alla ser ju vad som är på väg att hända. Men Gustav Svensson nuddar ju inte. Du kan ju inte, alltså vad skulle du blåsa för då när han redan är på väg att ramla? Jag vet inte vad
jag
det
hörde
är.
Att Hammar var inne efter matchen intervjun där och var förbannad över att det inte blev rött. Det var det ena och det tredje.
Alltså jag kan förstå det för att det är så jävla bra läge. Det känns, för mig är det mer så här, fan att vi...
Så det är väl också det ganska långt ifrån, alltså han är inte så nära bollen, det är väl mer det liksom. Nej,
och vi är tre mot en. Det känns bara som att han blir sumpar en jättechans. Hur de än gör så, det där ska ju inte kunna bli utfallet.
Nej, och oavsett vad, liksom, om det är den chansen eller Rabbe friläget eller vad det nu är, så skör det ju en 1-0-ledning liksom. Och det är det som känns lite onödigt för att matchen var så jävla avslagen då.
Ja, alltså andra halvlek är också, han blir ju bara... Det blir mycket kontringar till slut. De hamnar ju väldigt lågt under långa perioder av matchen. Inte för att Göteborg kommer särskilt långt.
Det är ju bara en gång det är farligt. Och det är ju apropå det, lite flipper då. När Mucolli får läget och skjuter mitt på, då vi uselt avslut.
Heter han Mucolli?
Ja, Mucolli.
Jag tror det.
Jag tänker alltid Mikkoli, du vet.
Ja, men jag tror att det är inte samma i Albanien.
Nej, Albanien.
Även om han är väl dansk, eller Norrberg. Ja, men han är väl albansk härkomst i alla fall. Han spelar för deras, tror jag, på något sånt där. Spelar i något landslag eller så. Men att det är ett dåligt avslut. Ja, men också en bra räddning. Alltså, Dovin, jag gillar ju den här keepern, inte chansar, utan liksom gör det bara stor. Det räcker liksom gott och väl. Så det är bra.
Ja, precis. Men i övrigt så skapar de ju ingenting av som är direkt farligt. Det är något skott i täck och det är lite sådär, men det är ju inget. Dovin tvingas ju inte till några jätteräddningar på det sättet utöver den. Och sen så kommer då straffsituationen 91. Och det är ju klart att det är Astrid Selmani som lyckas roffa åt en boll i straffar och det blir lite rabalder och sen ser plötsligt så är det blå straff och man undrar, ja, för jag från min vinkel så ser jag ingenting.
Jag är så trött bara då. När den där, ja, men, när Klitter pekar på punkten.
Han var så, det kom så fort sen också. Alltså, han föll
alltså, man märkte till och med också att, alltså jag såg väl ganska, man förstår, nej, jag orkar inte, jag förstod varför han blåste liksom.
Ja, absolut.
Även om jag kan tycka att det är en tuff straff att ta, alltså sjukare tröjdragning om man sett det. Också att han blåser innan han har ramlat ens. Det är ju liksom det stör mig och jävligt. Även om jag, så här, i efterhand kan jag känna, i efterhand är det är dåligt av Hammar snarare än att det är dåligt av Klitter kanske. Det är väl så här, jag vet inte, alla blåser nog inte straff. Men
ja, det ska ju vara straff.
Många blåser alltså, straff. Jo.
När tröjan är så där och man ser att han når ju inte bollen i stort sett. Nej. För att exakt. Han blir fasthållen. Alltså, ja.
Är det ju uselt försvarsspel.
Hade det hänt åt andra hållet så hade man ju varit vansinnig om man inte hade fått straff.
Ja, alltså, det har ju hänt oss.
Ja, om jag tänker på,
ja, den var väl den lite ännu värre.
Ja, den var ännu värre.
Ja, nej,
men det är ju samma princip. Så att säga.
Precis, och det är väl bara klumpigt. Liksom. Man bara känner så här... Jag var lite så här tiltad på det i efterhand för att jag tyckte att så här... Det ska fan vara så att han kommer ju liksom till avslut. Alltså det är inte, ja, jag kände så här, fan, jag vill i alla fall se någon jävla ramla när du ska blåsa straff. Liksom. Jag vill inte se att du blåser. För han blåser ju innan Selmani liksom ramlar bakåt.
Ja.
Så han blåser ju bara på tröjdragningen. Eller så här, bara, men han blåser ju för den. Utan att egentligen kanske, jag vet inte, det känns som att han inte ens hinner se effekten av den. Utan mer så här, här står en tröja. Men det är som sagt, det är väl enligt regelboken straff och det är väl bara att acceptera det. Och att det är ett riktigt pissigt försvarsspel.
Ja.
Eftersom dessutom Hammar kan ju inte ens nå bollen. Så, alltså Pinas är ju på väg in liksom mot, han är närmare och kan vara på väg in mot bollen. Liksom. Men ja, det är ju riktigt sopigt.
Ja, och framförallt när man gör det på det sättet så att tröjan står ju verkligen som en strut. Liksom. Alltså det är så,
ja, han är inte ens en del av situationen. Nej. Hade det varit Pina som var närmast och de står och liksom drar lite varandra, ja, då är det en helt annan sak. Men att bara ta tag och köra liksom släpet.
Försöka Kilini rycket är väl att dra ner tröjan istället. Ja. Så att det inte syns.
Och så skulle väl gärna ramla själv också.
Ja, exakt. Så dra ner den andra.
Ja, nej, det var ju riktigt, det är ljuset faktiskt.
Ja, och sen så vet man ju, alltså jag skrev det något sms, så tyvärr så det är, min känsla är aldrig att Dovin kommer ta en straff. Det känns aldrig som att han är särskilt nära. Det, han går, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg att han går åt rätt håll. En enda straff. Alltså det är det. Och inget ont med så här. Jag känner direkt. Du vet, i det där läget så kan jag nästan känna att dra in Davor direkt. För Davor har jag ändå respekt för en straffsituation. Men Dovin känner jag kan inte se hur han ska rädda.
Det är fan, det hade jag också, det hade jag gillat. Inte just, jag vet inte om jag har något på det där med, eller om jag håller med eller inte om den där Dovin-analysen. Jag minns fan inte helt ärligt.
Nej, men det är jättebra om folk kan
säga. Det enda jag tänker på det är Andreas Isaksson, minns man. Han tog inte en enda straff i hela sin karriär.
Nej, du kunde slå den precis var som helst.
Ja, det är också konstigt, för han är ju typ 2,40 lång och,
jo, alltså, en bra målvakt, ja. Alltså, han är väl gjort sjukt mycket landskamper liksom, men.
Det är det, du kan vara hur bra som helst. Men vissa målvakter får du direkt känsla av en straffsituation. Fan vad jobbigt att möta den där keepern.
Vad fan beror det på?
Ja, jag vet inte, exakt. Det skulle man ju undersöka. Sen så är ju straffen ju, ja, det är ju en jättebra straff.
Ja,
den sitter ju så jävla säkert så det liknar. Alltså, jag bara säger, ja, jag vet inte ens om den går att ta. Då måste du gå så tidigt så att det liksom liknar ingenting. Men,
nej, och han,
vem är den bästa straffmålvakten genom tiderna? Alltså inte i Sverige utan överlag.
Straffmålvakt.
Var det någon i VM nu som var helt överjävlig på straffar?
Är inte Courtois helt sjuk? Eller?
Jag försöker tänka nu på vad
vi har gått igenom för några. Liksom, vem som har lite fest straffar. Men ja, nej, jag men spontant tänker jag på Courtois faktiskt.
Alltså, tyska målvakter så är Jens Lehmann den som kommer först till. Han var ju jättebra på straffar alltså.
Ja.
Var ju VM 2006 var ju han mot Argentina va, som han räddade ganska många. Men också ett psykfall, och det är ju det du vill ha i ditt mål. Någon som bara...
Vet han, Ricardo, eller portugisen, ja, som räddade utan handskar, ja, i kvartsfinalen.
Ja. Ja, men det har funnits i Sverige.
Det borde ju vara en ganska skön...
Räknas Ravelli, eller?
Nu när man får göra, ja, jo. Nu när man får göra fem byten så kanske det är så här en USP att ha en... Alltså en galet bra straff. Men är han så bra?
Hur många har han räddat då? Göteborg borta.
Rostedt, där har vi en bra straffmålvakt i Bayern. Ja, det grundar man bara på cupfinalen.
Men tog inte där var en straff mot Malmö i cupfinalen också i straffläggningen?
En är för dåligt.
Ja. Tog du Osta 2 i sin eller?
Ja, jag tror det.
Benny Traoré tog han bara. Ja. Han tog en. Ja, skitsamma. Men det är så här, generellt sett så, ja, det är inte många målvakter inom svensk fotboll som har ett, där jag känner så här, ja, det här är en bra straffmålvakt. Men kring Hammarbys målvakter så var det länge sedan jag kände att, så här, eller jag vet inte, jag kan inte ens komma på målvakt tror jag.
Men vad är det med Göteborg också, att vi alltid får straff mot oss i minut 91? Ja, men, eller någonting.
Det var ju bortamötet
var ju också straff.
Fick ju Davor.
Sen var det bortamötet förra året var det straff.
Då räddade ju Davor.
Ja,
just det. Ja. Och sen cup, det var under pandemin kom jag ihåg. Då var det straff när han
Emil Holm
Ayesh tror jag var som dunkade in.
Ja, Emil Holm ramlade på över ett ben. Ja.
Så att
var det då Jeppe fick rött?
Nej. Ja, det var, jo, det var, nej,
det var en annan straff.
Det var en annan straff. Alltså det är helt sjukt.
Jag vet att det var någon som hade sammanställt, såg jag på Twitter, någon så här för emot straffar. Hammarbys statistik var
minus,
ja, den var dålig. Mm. Den såg inte någon vidare ut.
Medan typ resterande topplagen, om man ska säga det.
Djurgården
plus
har ju
20 eller något liknande, och vi hade minus 2 eller 3.
Och jag känner ändå så här, ja, de kan få.
Men ja, precis, men
och vi ska avgöra den jävla matchen så mycket tidigare.
Ja, och så finns det ju olika typer av straffar. Man kan ju tycka att den som var i bortamötet med Göteborg när Norlin gick ner där på vem, jag kommer inte, jag minns inte vem det var, om det var Kurtulus.
Det var Kurtulus tror jag. Det känns som att det är Kurtulus.
Nej, Kurtulus var han var utvisad.
Just.
Men vilket också var helt sjukt för att Marcus Berg klädde av han tröjan innan, men nej, men det var ju någon som tacklade
var Klitter då också, va?
Det vet jag inte.
Var det det?
Jag tror det.
Men den straffen tyckte jag, den var ju ganska så här. Det var en vårdslös tackling som förmodligen var på boll, men ändå så här, det där är en dum tackling. Så här, ja, det kan väl vara. Den här var ju bara så här, den här man känner så här, ja, tröjan står rakt ut. Det kanske inte är så konstigt att det blir straff då.
Det var Fänger alltså, tror jag i Göteborg.
Jag
som
vet
gav
inte.
Bort straff.
Ja, möjligt.
Jag gav bort var väl
hårt, men nej, men det där det blev. Men det är så sagt, det är bara hela grejen. Och sen så, ja, jag vet inte. Det kändes bara så jävla trist. För det kändes som att det var ändå,
nej, det var så skönt att bara vinna med 1-0. Det räckte gott och väl.
Ja, verkligen. Och sen så,
men det är som sagt, det går inte att skydda sig mot det där om man inte vinner. Alltså, du satt lägena och döda fighten. Då
ska vi bara snabbt, Simon Strand slaget där, första halvlek. Ja, det är väl bara att säga som det. Det där borde ju vara, det är väl troligtvis ett rött kort som man undviker. Jag såg det inte, jag tänkte inte på den sekunden det skedde. Jag reagerade bara.
Nej, det gjorde väl ingen, det var väl därför det inte blev något. Nej. Alltså, jag menar, jag såg det inte heller för att bollen hade ju redan försvunnit. Det var väl en omställning
liksom. Ja, bollen var ju inte på den planhalvan.
Nej, det är ju framförallt det jag vill säga. Jag såg inte, den reprisen jag såg var ju svårt att se liksom, om det var en knuten näve eller en knuff eller hit och dit. Det man känner bara är att det där är så jävla korkat.
Gör inte det bara.
Nej. Sen var ju, alltså mot Jolly, det är inte som att han åker inte, eller det jag tar med mig från
det var Klitte. Det var därför jag var tyst där. I första mötet också.
Ja,
mot Göteborg. Mm. Ja. Det blir nog inte Klitte mot Göteborg nästa år då.
Nej. Men jag, alltså mot Jolly slår inte mig som den skönaste lian. Han gick ju inte och gidrade hela matchen.
Ja, visade i sitt firande också att han
är. Ja, men
där, men där måste stanna upp. Såg ni Selmanis reaktion när han försökte hetsa mot klacken?
Att Selmani
rev bort honom och puttade bort honom. Ja. Och Mucholi puttade då till Selmani. Det var liksom lite...
Ja.
Fan vad glad jag blev att se Selmani där. Alltså.
Det gör han bra faktiskt. Ja. Nej, men det är väl så här... det är väl som vanligt. Det är skönt att ha en sån där spelare i sitt lag, men han är liksom... Man spyr ju när han får mål på stopptid. Liksom.
Ja, det är ju bittert.
Ja. Och du vet, han alltså, du vet, får sån jävla feeling för att han lyckades chippa den mot BP liksom. Ja, men det är verkligen.
Vad känner ni för Göteborg annars då? Alltså är det uppe där på en hatlista eller?
Jag tyckte man kände lite vibb igår ändå. Så här, det var ju stor skillnad mot en liksom en vanlig match så att säga. Jag tycker att man känner lite så här Stockholm-Göteborg och lite den grejen. De brukar ett hyfsat följa. Var väl helt okej igår. Åtminstone, vad ska man säga, mängd med liksom, antalsmässigt. Tyckte väl inte, de brukar vara bättre också, alltså sångmässigt. Tyckte inte det var så bra igår, men,
nej, men det är
jo
klart,
men det är klart man känner lite
där, ja. Ingen snack om det. Jag tycker, sen så har det ju varit, eftersom att matcherna sett ut som de har gjort de senaste åren när vi har haft hemmaplan, så har det ju inte det har ju inte blivit så hett. Igår var det ändå, det levde ju på ett helt annat sätt än vad det många gånger gjort. Och det gjorde ju lite extra till. Men det är klart man har lite minnen från den där matchen liksom.
Jag har fan någon respekt för Göteborg alltså. När man var yngre och du vet kollade på de här Europa-kupperna och grejer. Och Göteborg var liksom, de var så sinnessjukt bra alltså, på den tiden. Och sen också...
Men även när vi, alltså, när vi växte upp var det inte som att Bayern åkte inte hämta några tre på Gamla Ullevi liksom.
Och sen kollade på den där sista, vad heter den, Sista proletär.
Ja, Fotbollens sista proletär.
Ja, den är otrolig dokumentär förut.
Sen är det om man kan se den någonstans. Thomas Wernersson var sånt jävla arsle i Fotbollskväll på...
Ja, fy fan.
90-talet.
Vilken Bayern-hatare.
Ja. Alltså som det gjorde ju att man också ogillade Göteborg liksom så det grövsta.
Ja.
Fruktansvärt.
Nej, det...
Så att det är klart att det finns något där. Ingen snack om det. Det är ju kul. Det är kul när det finns, för det gör så mycket.
Kan också bero på att jag sitter och kollar på den här också, SVT Upp till kamp. Har ni sett den? Det är en gammal serie. Det är en kan jag rekommendera. Det är Göteborg, hamnen och grejer. Det är bra surr. Har ni sett den här, det där klippet när någon berättar om alla alias? Det är inte från den serien.
Nej, men det är ju när
en hamndokumentär.
Ja, precis. Blösen.
Ja.
Brödet.
Tjuven från Bagdad.
Ja, tjuven från Bagdad.
Får klippa in det. Det är otroligt.
Ringer han och frågar efter Jan Olof Pettersson. Då vet ingen människa vem det är nere. Men sen då vill tala med Lillebågan, och då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på öknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Rottjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäpparen, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp. Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nuff-Nuff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas Lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Alla gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven, Bagaren, Snöret, Märket.
Det känns som det är inte långt från vad grabbarna på bänken i Björns trädgård kallar sig.
Nej, alltså, exakt.
Nej, så att, det är fint.
Innan vi lämnar matchen så vill jag också vara lite positiv sådär. Visst, tråkigt att vi tappar, men kul att se Rafferty få ganska mycket tid i en match när han kommer in i paus. Man ser ju att det finns mycket att jobba på. Det är inte alltid perfekt. Man kommer in och direkt sätter någon pass och bryter linjer och... Alltså det finns en blick för spelet där. Sen så är han ju fortfarande ganska vek i närkampsspel. Och det är i slutet av matchen när han blir bollrädd och får bollen på handen och sånt där istället för att gå in. Alltså det krävs lite mer. Men känslan i fötterna och det här att kunna driva igenom och förbi sina motståndare är ju jävligt härligt att se.
Jag tyckte inte han var särskilt bra igår. Men överlag så tycker jag att jag älskar honom alltså.
Ja, men jag känner verkligen också, jag tyckte inte heller att han var så här. Det var snarare så att man kände att den här långa
han är
perioden,
mänsklig känner
jag. Ja, men också typ att så här, när man får se honom nästan en hel halvlek ju, så blir det ju som att ja, då är det inte bara oj, komma in mot ett lag sent och det är liksom ja så. Men att ja, jag tyckte det gör mig ingenting egentligen att vara lite, alltså det ska vara lite bolltapp och det ska vara lite sådär, men för fan vilken fin spelare det är.
Ja, helt.
Jag började också köpa den här Ronaldinho och Bojanic liknelsen. Jag ser var den kommer ifrån.
Ja,
alltså så jävla sköna tvåfotare.
Som Sadiko sa i intervjun
precis. Ja.
Han är underbar att kolla på. Sen syns han så jävla bra på plan också.
Han lyser
upp tillvaron om man säger
igår
så.
Också när det var lite trubbigt i första. Och det var lite så här liksom baktungt mittfält och sådär. Då tycker jag det är extra kul att se när, vilken skillnad. Då blir det så tydligt också när han kommer in. För han är inte speciellt baktung.
Nej, men,
han är lite flytande roll också. Men så här,
exakt.
Flyter över mittfältet upp och ganska högt. Och det måste jag säga också. Vi pratar sånt inte riktigt. Men vilken skillnad är det när Nalic kommer in i andra halvlek också. För att i första halvlek det blir ganska statiskt. Det blir ganska långt spel. Det är liksom väldigt få... låt oss säga pocketytor då, eller så här. Bollen är inte så ofta i de här liksom inne mittfältsytorna och Nalic är otroligt skicklig på att komma ner och hämta det och vrida och vända och så här, mjuk i foten och så att, ja.
Ja, men det som jag kände med det, alltså det som man gillar med det är att han går in och ändå försöker spela Alltså han inte så tagen av att göra ett misstag, utan han fortsätter att köra och göra sin grej, till skillnad från många andra kanske unga som kommer in i ett sånt där läge. Det är inte ett superlätt läge att komma in i.
Nej, han kommer inte in och spela enkelt
liksom. Nej, men utan han försöker verkligen göra, han spelar så som han spelar.
Då är det ju också högre risk för att det blir alltså misstag om man.
Ja.
Han gömmer sig inte.
Nej. Och sen har ju Marta har ju också ett otroligt bra uttal på Rafferty, så jag inte kommer försöka mig på, men när man hör honom säga
Rafferty.
Alltså han säger det på ett så jävla skönt sätt, så det känns alltså super. Det ska bli jättespännande att få följa den utvecklingen och resan framöver, för att känslan är att det finns något där. Och så gillar ju 4-2-3-1 uppställning också. Jag tror att det kan passa Hammarby bra på sikt. Så som man startade andra halvlek igår och spelade. Där finns det mycket potential. Många spelare Hammarby, så jag tror att det passar i den typen av uppställning. Men ja, 1-1 och bara en poäng, ja.
Nej, men man kan väl också bara, om vi pratar om lite ljuspunkter, så var det ju en otrolig jävla bränning innan matchen. Oh, jag själv.
Verkligen.
Med liksom grön, vit, grön.
En röd.
En röd, så någon du vet, han didn't get the memo, eller vad var det vi sa?
Ja, didn't get the memo, precis.
Som hamnade i mitten där. Men det gjorde inte så jävla mycket ändå. Det var riktigt snyggt.
Ja, verkligen.
Verkligen. Och det var länge sedan vi gjorde något sån där, känner jag.
Alltså en hel läktare, ja. Men det kändes också som att det var lite så här, vi snackade om det igår, det är lite, på hösten, då har en tendens att dyka upp såna här förrådstömningar. Så här städa hur lite. Jag tyckte det såg ut som att du
snackade inventeringar tidigare innan vi satte på att min tjej hittade några gamla skolkriter som hon ville ge till Adam. han skulle tugga i sändning. Jag vet inte om han kommer göra det. Men lite så. Man hittar tag i vad man har, så att säga.
Men det var ju dundermäktigt. Och sen också, du vet, röken försvinner. Det går att spela igång det rätt snabbt.
Ja, jag tycker det är så, jag tycker det är så löjligt det där. Ja. Som att det skulle vara mer osäkert över om en match pågår. Folk är fortfarande där inne. Vi kan inte blåsa igång spelet förrän sikten är bra. Men sikten är ju dålig. Alltså jag förstår inte logiken.
Nej, men det är väl att det är svårt. Alltså, det är väl svårt att hålla koll på liksom evenemanget om det går en match samtidigt som du inte riktigt...
Säkerhetsansvaret sitter ju inte och kollar på matchen överhuvudtaget.
Nej, men alltså, människor på läktaren är väl lite mer liksom... När det är avblås så är det lite lugnare där inne. Jag vet inte, jag kan inte.
Men jag tycker det är luddigt. Ja. Sen firade ju Hammarby Ultras 30 år.
Just det.
Vi hade ju en annan grupp från Öfre
just det.
Som firade 20 år, var det va? I Djurgårdens match mot Halmstad.
Ja, just det.
Brände på ordentligt med någon koreografi och hela biten, medan HU körde inget för synas, allt för Hammarby eller något sånt där. Parafraserar den banderollen. Så det är lite olika takes på det, så att säga. Ja. På firandet. Och där vet jag med mig att HUs grej, alltså Hammarby Ultras grej, var ju lite en småhyllning också till Fedain Roma, som tyvärr fick lägga ner verksamheten för att banderollen blev snodda av några stora serber efter Roma Empoli. Konstigt, dyker upp massa röda stjärnor folk där. Så de körde ju på i stort sett samma banderoll. Att aldrig för att synas, bara för att vara eller något liknande. När de firade, kan det ha varit 40 år eller någonting. Så att det var väl en liten småhyllning där också.
Så det finns
det är lite olika skolor. Medans jag vet att UB, Ultra Boys då, som står på övre. Där är det mer att man dunkar på ordentligt med koreografier.
Just det.
Lite mer franska skolan skulle man kunna säga. PSG:s över en klassiker när om man gillar läktarkultur med Supras, deras grupp, när innan Qatar tog över PSG då, så hade de ett 15-årsfirande där de gjorde om alltså en stor deras logga, och sen var det Parc des Princes, arenan var födelsedagstårtan, och det var helt otroligt. Det är också en båt som rörde sig.
Okay.
Säger inget mer, kanske det fanns någon inspiration därifrån, men det kan man kika in om man vill. Vi kan langa upp det i våra kanaler, så att säga.
Ultrasskolan med Vanos och Soprano.
Kan vara ett nytt segment. Vi har lite jingle där.
Något mer som ni vill säga om matchen innan vi hoppar vidare?
Nej. Faktiskt inte.
Återigen. Göteborg hemma, apropå liksom det här med att känna hat eller stämning, eller vad man nu ska säga, lite vibb. När man hör liksom folk från utsocknen som är där liksom på studiebesök och går i klacken. Det gör mig så trött bara. Så
ja, det var det igår.
Prata om studentpubber Linköping på dialekt. Du vet, så här, flugit, eller så här, tagit tåget till Stockholm för att kolla lite fotboll. Och då ska de såklart ta de billigaste biljetterna och stå i klacken. Jag blir så jävla trött på det bara. Kan man inte på något sätt... Vi måste få
bara få med,
ja, men, liksom, bara precis,
för jobba den här, ja, här, du får ultrasquizet italienska... av Guano Soprano när du går in för att läsa biljett.
Nej, men den italienska, du måste, alltså, jag vet inte hur stort område sträcker sig, men du vet, du måste bo i Lazio-regionen för att få gå på Roma eller...
Ja, ja, den är ju, när det var som värst där, med,
ja, ja.
Då var det ju på alla sektioner, vilket var helt otroligt. Jag kommer ihåg, jag var på Lazio-Livorno eller någonting, och fick inte köpa biljett för att jag inte var, då bodde jag ju till och med i Rom. Jag pluggade ju där, men jag fick ändå inte köpa för att jag inte var skriven i.
Precis, nej, vi fick inte heller köpa, men jag minns att vi kom över någon biljett ändå.
Ja, man får köpa av någon annan.
Tabakeria eller.
Ja, det löser sig väl alltid. Men. Ja, nej, någonting måste göras. Otroligt provocerande. Ja.
Ganska enkel övergång då, från det ämnet till medlemsmötet där, ja, där det togs upp då att biljettpriserna ska höjas.
Just det.
En aning.
Borde det vara geografiskt baserade priser då?
Ja, men det blir spännande att se. Det har varit ganska livat just kring den frågan. Och medlemsmötet
8-10% ska jag säga.
8-10% beroende lite på var.
Var det på lösplåtar också, eller var det bara på säsongskorten?
Jag uppfattade det som säsongskort när jag lyssnade på det, men jag vet inte. Och säsongskorten skulle nu...
Alltså det borde ju väl vara alla.
Men det borde ju rimligen vara alla.
Borde ju nästan vara...
Lösplåtarna borde ju bli mycket dyrare.
Jag tänkte snarare att man kan höja lösbiljetterna med 10% och säsongskorten med 5% eller någonting. Så vi har ju någon mellanväg där.
Exakt. Men, och det som också då... jag skulle säga, nu tappade jag bort mig.
Ja, det är anledningen till det kanske, jag vet inte.
Nej, men ja, det var ju kopplat till inflation och sånt där. Och
sen så var det också att den har stått still i 4 år också. Var det
Och sen så var det ju att de redan nu, alltså man skulle förlänga redan i november istället för under nästa år. Så att det blir liksom 2 säsongskortsbetalningar inom loppet man av
bokför
det
på samma år. Som man...
Ja, det var lite att de nu skulle... Så att ska man förlänga sig säsongskort så blir det i november. Och inte
det gör jag, det tycker jag är ganska bra. Eller jag menar om deadlinen är i november. Eller om det liksom öppnar upp.
För, det öppnar upp då i några veckor.
För att där har det varit så här, julklapp är ju liksom den perfekta... Men det har man aldrig kunnat göra.
Nej.
Jag vet sen inte, tycker jag det är konstigt där. Jag vill bara ta den här med höjningen. Att Bayern försöker liksom... Det är arbetarnas lag och det är hit och dit i liksom kommunicering. Ändå sitter man och höjer massa priser. Man har fula t-shirts för 700 spänn. Alltså, vad vill vi vara egentligen? Alltså, jag förstår inte riktigt den här logiken. Och sen samtidigt, vi säljer 16 000 säsongskort ungefär. Vilket är överlägset mest av alla lag.
Det är ju för att det är begränsat till 16 000. Ska
exakt, och det är kö som folk betalar för att stå, som inte ens får. Man betalar någon sån här service fee eller någonting. Men alltså, fan. Jag tycker det bara är så här, det är lite småaktigt. Samtidigt som man säljer spelare för 40 miljoner hit och dit, så ska man liksom återigen gå till supporterna och ha mer pengar. Jag tycker att det är bara, nej, det är svagt, tycker jag.
Mm.
Ja.
Ja, det är en ganska...
Sen är det så här, om man hade varit ett vinstdrivande företag och du har liksom pricing power, alla vill gå och kolla på Hammarby eller alla vill köpa de här jackan eller vad fan det nu kan vara, det är klart, då höjs priserna, men Hammarby är ju inte, alltså det blir det som är lite knepigt, att det är både en förening och ett företag, så då blir det, men då måste man också tänka på vilka signaler man sänder ut, tycker jag tycker inte det är bra. Nej. Det går inte bara vinstmaximera hela tiden.
Nej, alltså det skulle ju snarare kunna vara så att man jag vet inte, att man skulle kunna ha biljett. Jag vet inte, det är svårt, jag sitter inte riktigt och är med i den svängen, men jag menar, de skulle kanske, om, så, jag vet inte om det går att ha, att det är rimligt att det är så, men att man till exempel fryser biljettpriset och sen så får man då helt enkelt anse sig försöka öka eller göra en mindre vinst eller öka i liksom intäkterna på ett annat sätt. Vi vill inte höja biljettpriser. Det skulle ju såklart gå att rösta fram på ett medlemsmöte.
Ja, dessutom kan du göra en poäng av det eller göra något fint. Ja, du kan sänka min hundring till mig. Alltså förstår du, för att liksom
det beror, alltså sänker du min hundring så är det är ju en stor liksom ett intäktsbortfall.
Samtidigt har folk så här, folk har ju stått kvar under en pandemi i 2 år och betalat för de där säsongskorten oavsett.
Mm.
Alltså jag tycker bara att det är lite småaktigt, för jag tycker att Bayern tjänar pengar på så många olika sätt. Man har ser ut som hela cykeltröja med 52 sponsorer och du har som sagt spelarförsäljningar och hela den biten, så att mjölka ut ännu mer när man säljer 16 000 säsongskort, det tycker jag bara är så här, det är bara svagt rakt av. Det är min take på det hela.
Nej, det borde kunna gå att tjäna pengar på andra sätt. Alltså det borde gå att öka intäkterna på sponsring.
Ja.
Eller bara helt som du säger, alltså, gör mindre i vinst. Alltså för nu verkar det i och för sig, vilket ska vi hoppa dit
direkt? Det är väl lika bra att hoppa till ekonomin och köra.
Veckans hiss eller diss i samarbete med Lape Bygghissar.
Och då hoppar vi in på dissen först då, som är kopplad till Hammarbys ekonomi.
Jag vet inte, det här får bli någon gemensam puck, tror jag, för att jag såg inte mötet, varken live eller...
Ja, det går inte att se efterhand heller, va?
Digitalt. Men det man har hört i alla fall är väl att ekonomin inte ser så bra ut. Och det var ju redan snacket i somras att så här, Bayern har inte råd att köpa om de inte säljer och så vidare och så vidare. Samtidigt kom det ju fram att eget kapital var väl nu... vad jag förstod, alltså jag läste någonstans i den här Blomqvist petade ut några siffror om att eget kapital var på över 100 miljoner och så vidare och så vidare. Och jag förstår ju att man tar inte ur kassaskåpet liksom för att täcka sin driftkostnad. Det förstår ju vem som helst liksom, så funkar det ju inte. Du tar inte ur dina besparingar för att betala månadshyran, då bor du ju för dyrt liksom. Det förstår ju vem som helst. Men jag tycker också, när jag liksom tittade på de här deklarerade lönerna eller kostnaderna som läcker ut ibland, det är inte säkert att de är sanna på kronan, men varför skulle de inte vara sanna på kronan för Hammarby-spelare jämfört med AIK eller Malmö eller vad det nu var? Sportbladet typ, eller Expressen skickade väl ut någon liksom lista på det där. Och det var inga så här monster deklarerade inkomster på Hammarby-spelaren. Det var liksom 1,5 miljoner eller liksom, det var inga så här, ja, det är ju jättemycket pengar, men jag menar, det är inget, jag höjde inte på ögonbrynen över det i alla fall. Och sen så har Hammarby då inte råd att värva utan att sälja, och nu verkar det ju till och med, alltså omsättningen har gått ner ganska ordentligt, givetvis då på grund av att man inte har sålt spelare, och de tackade ju trots att nej till att sälja Erabi, Djukanovic, och sen tackade vi kanske Kurtulus nej själv då, men jag menar, det var ju säkert en intäkt på, ja, knappa 100 mil eller någonting.
Ja, tillsammans för dem.
Tillsammans för dem. Ja, precis. Så att jag menar, det är väl en grej. Men just det där att har du 16 000 betalande, 25 000 på läktarna, tvåa i den här topp 15-listan över sport eller föreningar eller så, sportklubbar, intäktsmässigt på sponsorer, så ligger Hammarby den enda klubben som är före i MFF. Då kan inte jag förstå hur den, det går inte ihop att ekonomin är dålig.
Nej.
Alltså, eller så går det ihop, gör det väl säkert, för ekonomi går väl alltid ihop på något sätt. Men att jag kan liksom inte se anledningen till det.
Nej, det är lite,
det känns lite konstigt.
Det är svårt
också
att inte få en förklaring på det.
Ja, och sen tycker jag, det är väl det lite med
sen
de här...
om det är lite vanskött eller vad man ska säga, vet jag inte riktigt. Men känslan blir ju att det är någonting som inte riktigt stämmer, och då återigen bara anknyta till att då ska man liksom mer börja mjölka supportrarna på ännu,
ja,
mer
precis,
pengar. Det blir bara så här, sköt ert jobb istället.
Ja, alltså, men lite så. Och jag menar, det har ju kommit, alltså, det jobbar ju fler och fler i bolaget kontinuerligt. Det fylls på med anställda, vilket i sig är ett sätt att bli professionellare givetvis. Och Bayern har väl plöjt ner mycket pengar i Årsta och sådär, men det känns som att mycket av de pengarna man har plöjt ner borde ju i alla fall ha en hävstång. Och just nu jag får inte riktigt ihop det i alla fall, när ekonomin liksom inte ska vara bra. Men så, ja, visst, det är klart att det finns ett par vägitsaffärer och sånt där,
men jag tycker att det är ganska, de gjorde ju en rapport efter medlemsmöte där det står kring ekonomin. Jag tar det direkt från hambifotboll.se. Då står det så här: då vi inte är immuna mot omvärlden håller vi oss ganska ödmjuka mot en framtid där kostnader stiger för alla. Och svaga valuta innebär en stor skillnad gentemot de starka. Då de flesta affärer sker i euro blir det väldigt dyrt då vi ska köpa, men väldigt bra vid försäljningar. Efter fjolårets rekordår för transfer blev det i år inte samma intäkter, men överlag är utvecklingen fortsatt positiv. Efter all time high för sponsorintäkterna i fjol kommer noteringar putsas ordentligt, och prognosen visar en 15% ökning. Så vid nyförsäljningar dessutom lyft med 30%. Publikt har vi ett bra år, medan minskningen av transferintäkter alltså delvis är medveten. Omsättningen i hela koncernen ser ut att bli runt 255 miljoner. Så många siffror, i princip alla siffror går upp förutom spelarförsäljningar, vilket man på förhand då borde kunna prognostiserat hyfsat bra ändå, att man inte för de flesta spelarna som kom in har ju kom in liksom i vintras. Så att någonting i det här stämmer inte riktigt för mig. Hur man då, vad det verkar, alltså om man inte har spelarförsäljningar går minus ekonomiskt. Det vill säga att man har inte en omsättning som går runt. Alltså man spenderar mer än vad man faktiskt tar in om man inte säljer spelare. Och i år borde det vara ganska enkelt att prognostisera att vi kommer inte sälja så mycket som att, med tanke på hur vårt spelarmaterial ser ut. Det är många som flyttas upp från HTFF etc. etc. Den enda som man kanske hade kunnat tänka sig skulle försvinna var Kurtulus. Nu gjorde inte han det.
Men det var ju inga så här monstersummen då.
Nej, exakt. Så att det är någonting väldigt konstigt. Jag tyckte inte det var helt transparent på medlemsmötet vad det är som gäller. Och det oroar mig, för då känns det som att någonting inte alls står rätt till när så pass mycket påstås gå upp och vi ändå har en ekonomi som verkar ha sina bekymmer. Och jag skiter liksom, det är klart att inflation har ju drabbat oss andra, men det är också så här som de säger, om du säljer euro, men då har jag värva i Sverige då, så får du värva för en krona, så förstår du. Rimligen borde ju Sveriges spelare, om du säljer euro, säljer utomlands, då borde du rimligen kunna köpa billigare spelare i Sverige för svenska kronor.
Och dessutom så är vi, ska väl, har de väl sagt att vi ska ju vara så här nettoförsäljande klubb eller vad de kallar det, att vi säljer ju för större summor än vi köper.
Ja.
Och alltså exporterar man, eller man ska säga, om man får använda de orden i fotbollsspelare termer, så blir ju som sagt att försäljningarna sker i euro och köpen i så fall i kronor, det är ju superpositivt.
Mm. Ja, då har du ju var nu, alltså du har ju en jätteprocent då,
ja,
bara på valuta skillnaden.
Ja, ja.
Jag vet inte. Sen kanske man kanske behöver en mer genomgående rapport och en ingående, och sen
jag men vi skulle höjer ett varningens finger.
Ja, men det borde... Nej, och sen så gör det väl så här att så precis. Vi ska bara säga, dissen är ju då den eventuellt dåliga ekonomin.
Den eventuellt.
Ja, eventuellt dåliga ekonomin. Nej, men det jag skulle vilja, jag är lite intresserad av att se det. Sen förstår jag att Bayern inte vill redovisa. Jag skulle vilja se vad det är Hammarby som kostar pengar.
Ja.
Det skulle jag kostnadsposterna.
Nej, men vad är kostnadsposterna? Säg att vad kostar herrtruppen? Vad kostar damtruppen? Vad kostar HTFF? Vad kostar akademin?
Ledarstab.
Vad kostar ledarstab och så vidare?
Etc.
Och sen så får man också då vara liksom, vad är intäkterna?
Man vill ju få en så här detaljerad kvartalsrapport på PDF.
Ja, men typ.
42 sidor.
Tyvärr är det inte, eller tyvärr ska jag säga, det är väl ganska kanske skönt, men är det ett börsnoterat bolag så är det lite lättare att gräva i det, exakt. Liksom AIK till exempel.
Mm.
Men jag känner så här, vad är intäkten för herrlaget med sponsorer, säsongskort och så vidare? Vad är intäkterna? Vad är utgifterna? Vad är intäkterna för damlaget? Vad är utgifterna för damlaget? Vad är intäkterna för HTFF? Vad är utgifterna? Och så vidare. Det vore kul att läsa det. Bara för att man ska få en bild av det. Och det liksom, men jag tror att nu är det liksom, jag vet inte, vad kostar personal? Vad kostar kansliet? Men vad kostar kontoret? Mm. Liksom? Vad är lönerna där kontra... Och sen så kanske man vill ha någon typ av summering. Det här kanske man får göra själv då. Jag vet inte. Men någon summering av liksom... För jag förstår att till exempel damlaget kostar säkert en del, mer, i alla fall mer än vad de har intäkt. Men där ser man en potential över tid, och det är så här, det är ett strategi man har valt. Samma sak med HTFF. De har ju avlönade spelare, och jag tror inte att intäkterna från Division 1 norra är speciellt höga. Men då ser man väl att, ja, men titta här, många spelare har gått vidare genom A-laget och blivit sålda och så vidare och så vidare. Och sen så vi sitter 10 pers på marknadsavdelningen.
Undrar hur mycket Kyra Cooney Cross-försäljningen alltså hjälper damlaget i form av liksom utgifter.
Ja, den alltså, täcker nog
ganska mycket. Ja,
ja, eller bara, inte bara kostnader. Alltså, du kan ju kassa för att värva.
Exakt.
Så att, men liksom samma sak på marknadssidan. Vi är 10 personer, för vi egentligen kanske vi har en marknad för 8, men vi expanderar för 10 för att vi vill också expandera själva marknaden. Alltså, fan vet jag. Men det känns ofta, så blir det så när man går på sånt här möte. Jag förstår att mötet inte kan vara ner och bryta ner i siffror, för att då skulle bli för tråkigt.
Ja, men man borde kunna i alla
en
fall
få en
sån skickad till som man vill.
Ja, för alla som jobbar på ett bolag och tar del av liksom sin enhet eller sitt bolags siffror eller så här. Alltså, jag vet i alla fall hur vi har det. Alltså, jag kan ju få ut varenda liksom procentpeng, summa, tid, fördelning, liksom kostnad, alltså allt sånt där går ju bara att hämta hur enkelt som helst. Och det förstår jag att Hammarby kanske inte vill dela med sig av liksom offentligt varenda grej. Man skulle kunna göra lite mer, alltså en ytligare summering som ändå var mer detaljerad när man får. För att nu är det så väldigt mycket så här svävande på mötena. Och vad tar liksom pengarna vägen, och intäkterna det är en sån grej till exempel som nu de här stora spelarförsäljningarna. Jag skulle tycka att det var lite intressant att veta när de pengarna sitter liksom på banken. Alltså om du säljer Amo till FCK för 65 miljoner, är det cash up front? Säljer du assist till Gent, är det avbetalning på 3 år? Är det det som gör att liksom avbetalningarna är 3-årsplaner, vilket gör att kassan kommer fyllas på successivt, men det finns inte här nu? Eller vad är det som är grejen? Liksom? Vad är det som gör att Hammarby måste sälja Kurtulus för att ha råd att värva i ett sommarfönster när man året innan har sålt för 200 miljoner. För mig är det liksom, det är som att det är vad är slukhålet någonstans?
Mm. Har dessutom tappat, alltså bantat ner truppen ganska rejält i form av liksom Jeppe Andersen, du har Bojanic, Ludvigsson, Selmani,
Veton,
och sitter med Marcus Karlsson, Erabi, Rafferty, Hammar, alltså bara den kostnadsskillnaden. Ja,
du har liksom Dovin Ostet, istället för Ostet är borta. Och det är det, som sagt, den här återkommande till den här deklarerade inkomstlistan. Alltså det kan ju vara så att folk har fått massa liksom sign-on som inte syns. Och fan vet jag, för de rapporteras ju inte. De deklareras väl inte i Sverige antagligen. Som en års, de får, vad jag förstår, så får man väl liksom sign-on den innan man kommer till Sverige. Det var ju det, Danielsson åkte till Köpenhamn och fick sin sign-on. Innan han kom, alltså sådana där grejer.
Skatteplaneringen.
Nej, men det var väl ganska uppenbart att han hade bott i Kina. Du vill ha det, samma sak med Gudetti, vill ju ha sin sign-on, alltså när han var kvar i Spanien. Du vill ha den för att då är det en annan skattesats än om du får den i Sverige. Liksom. Ja. Men att, jag menar, sådana kostnader. Men när man tittade som sagt då på den här listan, det var ju många spelare, AIK låg ju 4 miljoner. Deklarerad inkomst. Så att högst i Bayern var ju någon så här 1,8. Så att så jävla mycket liksom. Det är det här snacket om att Bayern har så jävla dyr trupp. Den är inte lika dyr som förra året. Det är jag helt säker på.
Nej, det kan ju
precis. Sen kanske sitter Steve Travalli och så vidare på bänken och Vagic i Helsingborg eller vad det är.
Försäkringskassan som håller på att gå under på grund av Steve Travallis lön.
Exakt.
På knäna.
Så när det inte blir någon sylt i pannkakorna i skolorna i söderort, så är det Travallis försäkringskassan har käkat det.
Ja, men bara för att fortsätta medlemsmötet innan vi tar hissen, så jag hoppade in lite sent. Så jag kom in till den här egenkomponerade femårstabellgrejen som de hade gjort. Som för mig det är liksom, jag vet inte ens, det är mellanstadierektor på hela den grejen. Att sätta så här bra ser vi ut och har plussat ihop och Hammarby står på 22 poäng eller 24 och AIK på 32. Alltså det är bara, vad är det ens?
Man slog alltså ihop
sluttabellplaceringarna de senaste 5 åren, vilket med andra ord skulle innebära att ett lag som har spelat i 1 år, allsvenskan, borde ju då ligga rimligen före Hammarby. Alltså förstår, det blir alltså så här, man kan ju sitta och räkna,
ja, men det är så här...
Men varför gör man ens det?
Om det kommer 4 varje år och du slutar den här, då ligger du förmodligen ganska högt på den där. Men det betyder ingenting om du vill. Då kommer du hellre 1, 7, 3, 9 egentligen. Alltså.
Det var ju det jag saknade, och det var lite det jag var inne på förra veckan. Det kanske skedde precis innan jag kom in, men det tror jag inte. Det var det här, vad är planen nu för Hammarby för att vinna allsvenskan? Men bevisligen så har vi ett ekonomiskt trångmål. Vi ska nu sätta den här nya organisationen med en head of football och sånt. Det kändes som att väldigt mycket av de rent sportsliga ambitionerna just nu inte riktigt finns, för att den nya organisationen inte är satt. Och sen så presenterar man Hjelmberg, som då inte längre är TF. Det var ju vi ganska säkra på att det skulle vara. Kom egentligen ganska... det var bara att de hade tagit bort det på en PowerPoint-presentation. Att nu är inte han TF, nu är han sportchef. Det var liksom inte mer kring det heller i detalj. Jag har inte läst någonting om det. Alltså det känns som att det är jävligt mycket liksom stängd verkstad i en demokratiledd förening där vi inte får så mycket svar. Nu ska man in i head of football, som för mig låter på riktigt som en vd.
Det var väl det var.
Ja, men då alltså kan
det
man
det var liksom typ vd för sporten.
Men varför ska man ha en vd?
Ja, det fattar inte jag
och
heller.
En head of football. Då låter det rimligen som att en av dem ska bort.
Eller så är det precis det jag sa, att det kanske är att Bayern är så stora nu så att vd:n ska inte vara nere och kladda i sporten, utan vd:n ska liksom,
ja, det hade ju varit,
ja, för det har vi pratat om. Det har jag gillat också egentligen, att man har en vd som fungerar liksom, vad ska man säga, precis som det är stora bolag. Du behöver ju liksom inte, är du vd på Försäkringskassan eller är du vd på Skandia, du behöver liksom inte, alltså du ska inte kunna kärnverksamheten på det sättet, du ska veta om hur den, vad den handlar om.
Man ska ju övergripande.
Men du ska liksom inte, det är inte det. Den som är vd i liksom en stor koncern behöver inte vara detaljkunnig på deras.
Nej, det är det. Den går ju ner till dem och frågar varför ser det ut så här?
Exakt.
Varför tappar vi det här?
Och det är det jag kan känna att liksom när det har varit lite, det är kanske ett sätt att växa då som organisation, att vdn bara är vd för själva bolaget, att se till att hur ser prognosen ut ekonomiskt? Hur jobbar vi på marknadssidan? Vad det, ta in rapport från marknadschefen, fotbollschefen och så vidare och så vidare. Och sen så jobbar man med det.
Du menar head of football.
Mm. Ja, men precis.
Då blir det också så här, absolut, det kanske är så. Det kanske finns en jätte liksom naturlig grej och att det här kommer bli jättebra, att Yxkull då är vd och blir någon sorts liksom personalansvarig mer på liksom kontorssidan.
Alltså eller inte personalansvarig utan
men chef liksom, över liksom, han hämtar in från marknadschefen information, så här jobbar vi, så här kan vi bli bättre. Han hämtar in från head of football, han hämtar in från akademichefen, han hämtar in från det finns säkert någon fastighetsdel där man behöver veta vad jobbar vi med Årsta och, alltså, för det jag kan känna också när Jansson hade lättat och det här fråga Årsta konceptet som var så brann ju kortare än en 10 öres smällare fråga Årsta där han satt och inte riktigt var synkad. Nej. Med Hjelmberg och de pratade lite värvningar och han var ner och peta i någon liksom, det blir inte bra känner jag.
Nej, det
då är det mycket med. Bättre att Fonix skulle alltså EVD och fokusera på den uppgiften och sen så har man en head of football då som liksom fokuserar på, som inte ska behöva fråga marknadschefen, hörru, vi var tvåa förra året i intäkten, nu är vi femma, vad har hänt? Utan head of football kan skita i det och fokusera bara på fotboll och sitter där för att den kan fotboll och inte något annat.
Då blir för mig är det en fråga som ska komma från styrelsen till vdn. Varför ser det ut så här? Alltså förstår du, mycket av de frågorna borde styrelsen ställa istället till den ledande organisationen inom Hammarby.
Jo, men han ska ju då Fonix skulle i det här fallet då, om han får fråga av styrelsen varför ser det ut så här, då ska ju inte han kunna svara på det kanske mer än att då ska han plocka in information från head of football, från marknadschefen, från någon och sen ta det vidare till styrelsen att så här, det här, nu har jag fått rapport från mina liksom respektive områden, ekonomin på marknadssidan ser jättebra ut, head of football ser så där ut för att vi har tappat massa prospekt, tre prospekt har dragit korsbandet, jag vet inte, eller storförsäljningen vart inte av eller vad det nu är. Så.
Alltså, ja, jag är jävligt spänd på att se hur det ska fungera i praktiken, för mig känns det som att det kommer in ett headcount extra som det kommer bli kladdigt i organisationen, att det är risk för att det blir jävligt liksom.
Jag tycker tvärtom.
Sladdrigt.
Jag tycker det känns
för jag vill inte att vdn ska liksom, för det är det så här, ska vdn liksom, nu känns det som att Fonix skulle ska vara med och göra, eller nu har vi som vdn i Hammarby, även säkert när Kindlund var vd, ska vara med liksom via en spelaraffär, alltså såna här grejer liksom, vara med och göra övergångar och tycka till och liksom, man ser ju liksom Kindlund var nästan med och, alltså jag vet inte om han var med och signade kontrakten, men du vet, den.
Men det är väl inte så konstigt, det sker väl många internationella storklubbar att vdn är ganska högst involverad och har kunskap om sporten.
Och det som ska det vet du fan. Alltså jag tänker så som det ser ut i de stora klubbarna i Europa, då det är klart att vdn, alltså ofta är det
alltså från Tina Peres sitter ju inte och liksom lämnar
över. Men om du kollar vdn i så här, Manchester City, det är inte, de har ju någon som är alltså sports director är den som håller koll på sporten. VD:n vill ju bara in en rapport liksom. Jag tänker att det borde vara så.
Det är ju ofta utländska ägare som knappt har koll på
fotboll. Ja, exakt. Precis. Så, men ta Bayern München då som exempel, som ett positivt exempel.
Låt oss säga åfan.
Nej, men där har du ju en VD som verkligen har koll på sporten och som själv har liksom som är med, och sen så har du en styrelse som har ganska bra koll på sporten. Ja. Och det är ju liksom genomgående i många tyska klubbar. Så att det finns. Så, alltså jag förstår vad du menar.
Men till exempel
när du säger Italien, ja, någon som typ kan på, sälja väskor, ja, som är vd.
De Laurentiis i Napoli.
TV-moguler.
Ja, men alltså det är klart att man ska ha koll på liksom stora spelaraffärer och så där. Jag menar inte det. Men det känns, för mig känns det som att jag har gärna någon som tar ett steg. Alltså Hammarby är så stora nu att är du vd i Hammarby, då är du chef över, alltså i sin tur då, head of football, som har en sportchef under sig, och sen har de ju en sportchef på herr- och damsidan, som du blir liksom vd.
Ja, jag
gillar när vd är en renodlad roll som inte har någonting med sporten att göra. Nej. För att sporten för mig, det är liksom, det är två olika grejer. För nu i Hammarby, omsätter du alltså 300 miljoner.
Det är ett stort bolag.
Det är ett stort bolag. Man har liksom inte, jag tycker inte man ska vara nere då. Och sen är det så här, det är ett stort bolag med en relativt liten organisation.
Mm.
Det är ju högre om, jag vet inte hur många som är anställda i Hammarby nu. Är det liksom 100 pers kanske? Ett, jag vet inte vad man brukar väl säga, att omsättning per medarbetare kring miljonen, ja. Så är det väl rimligt. Nu Hammarby omsätter säkert mer, men det är ju för att det finns ju liksom som en skuggdel av fotboll, mm, som är 25 000 supportrar som vi ser varje match. Så funkar det inte på något annat bolag liksom, att det är 25 000 supportrar som sitter och, nej, liksom så. Men jag gillar att man plockar bort lite, det för mig blir lite dubbelroll att vara vd, det är liksom ta bort den rollen och så har någon som är mer chef över sporten. Det tycker jag är rätt.
Jag köper det du säger. Du har nog helt rätt faktiskt.
Sen vet inte jag däremot.
Sjukt att Jim förklarar mer tydligt än vad de själva vill.
Nej, men alltså grejen var så här. Det var, de har ju tänkt igenom det, men sen så kom en ganska bra fråga just kring vad går skiljelinjen mellan de här rollerna. Och då det svaret som kom från klubbens vd var jävligt oklart.
Okay.
Och det gjorde mig lite nervös kring, okej, är det här en PowerPoint-produkt? Eller har man faktiskt tänkt igenom det här? Jag kan förstå att det är svårt att förutse hur det kommer se ut i realiteten. Men det kändes som att svaret var väldigt luddigt. Med att ja, nej, det får vi ju se när liksom, saker är på plats. Man måste ju ändå ha en ganska tydlig bild av det här ska den personen... Och jag tyckte ändå att det tydligt där. Liksom.
Så här, innan du sjösätter båten och ska börja segla så får du gärna tagit ut kompassriktningen.
Ja, det här är ju sportchef. Det här är ju head of football. Det här är ju...
Men
svarade
du någonting på det blir
längsta
bra
dissen någonsin.
Nej, men vi har ju hoppat vidare.
Ja, precis. Nej, men svarade de någonting på alltså den här head of football, mm, som det stod att det är som en vd över fotbollen. Det var typ, ja, så jag tolkade det. Men har den ett ekonomiskt ansvar? Eller är resultatansvaret fortfarande uppe på vd-nivå?
Det minns jag faktiskt inte från, nej, presentationen. Okay. Ja, men det kommer bli spännande, ja,
skitsamma,
att se.
Det
första lilla pusselbiten verkar ju falla på plats i morgon, va? Eller om det är...
Adrian von Heine som, ja, teknisk chef.
Mm. Han var på matchen också mot Göteborg, såg jag.
Ja, mm, det är Sveriges sämst bevarade hemlighet.
Ja,
Adrian,
verkligen,
von Heine ska in som teknisk, mm, chef.
Sen börjar det surra som någon barnslig figur här.
Ja. En gammal liv
låt som man jobbar på mitt jobb.
Ja, men det är inte...
Fan vad sjukt, jag hörde barnslig nu. Ja.
Nej, barnslig.
Ja, barnsligt.
Ja, det då
barnslig.
Faller ju sig lotten så väl att jag då känner en har en vän som är från barnslig.
En av de nio personerna som är
born and raised. Och så hörde jag med honom och sa, är det här en person som du kommer sakna? Och då svaret jag fick var, gillar man att få in spelare gratis och sälja sina bästa spelare, då är han helt perfekt. Så att
det låter i för sig inte helt olikt. Så funkar väl alla klubbar
i allsvenskan utom kanske betala så lite som möjligt.
Om du vill sälja dyrt och få in spelare gratis, ja, det är ju ganska bra.
Nej, exakt. Det var det jag skrev. Vad är det, bra eller dåligt? Ja, och det har jag fortfarande inte fått svar på.
Nej.
Men det lät ju, jag tolkar det positivt.
What's the catch?
Alltså, det låter kanon. Ja. Nej, men vi får se. Det var ju något namn som Fotboll Stockholm hade fått för sig då. Eller fått för sig, men som de har hört ska vara intressant. Och på medlemsmötet sa de att de är i processen med flera kandidater fortfarande. Så att det enda man kan säga, den rollen kommer ju bli superviktig för Hammarby som liksom fotbollsförening, alltså på alla sidor. Så att det är ju väldigt viktigt att den landar rätt. Och sen så blir det ju spännande vad den personen sen känner. Liksom. Den personen vill man ju verkligen höra tankar.
Precis. Så kommer du till en sån roll så kan det säkert skilja sig enormt mycket i hur man vill att så här, föreningen eller klubben, eller jag vet inte om den head of football kanske mest handlar om representationslagen och typ högsta akademi.
Använder du representationslag?
Nej, men det var för jag måste väl prata sådana termer. Alltså,
vill du prata om fotbollsprodukten också?
Ja, nej, men att den, det är väl inte den som, för det finns väl fortfarande akademichefer och, alltså på ungdomssidan.
Ja, men de landar ju under head of football.
Jo, precis. Men head of football, jag menar, det kan ju skilja sig. Någon kanske tycker att det kommer in en Cruyff-typ liksom, och ska vända om allting och ha ett spelsätt. Eller så är det någon bara som är lite mer så här, ja, men vi ska satsa på vissa grejer. Men det finns ju säkert väldigt mycket olika. Men jävligt intressant.
Superintressant. Jag tycker att det är, alltså så här, jag låter negativ, men jag är alltid kritisk mot saker.
Jobbig är väl på jobbet som tycker det är jobbigt med förändring.
Ja, nej, just. Jag älskar förändring. Men jag måste också se, jag vill förstå tanken.
Så här har vi aldrig gjort förut.
Så att jag är spänd på det och se vad som ska ske. Och får de rätt personer kan det bli jättebra. Men jag tror att det är ganska svårt att rekrytera till den där head of football. Alltså att hitta en kandidat. För du måste täcka och kunna väldigt mycket.
Verkligen.
Så att jag är jättespänd på det namnet. Och det kan bli superbra. Det vet vi ju inte. Jag är positiv till att de vill vi testar något nytt liksom. Jag har ju inte varit nöjd med det som har varit. Så det kan ju
jag gillar ju också att, precis, att de behöll sportchefsrollen. För den tycker jag känns... alltså det är många som tar lite lätt på vad det är. Alltså det är så jävla viktigt att ha en bra sportchef. Det har ju visat sig med all önskvärd tydlighet på både positivt och negativt i allsvenskan.
Ja.
Ja, men det blir roligt. Mm.
Ska vi dunka hissen också?
Ja, det kan vi göra. Ska du börja hissa då? Kanske? Eller du kan börja hisssegmentet.
Ja, men hissen har väl lite eller helt med det vi även skrev ut på Twitter med Bajenpodden som firar 500 avsnitt. De gör det bara bättre och bättre tycker jag själv.
Ja, då, och framförallt det, alltså, att göra 500 avsnitt bara det är ju hiss. Att få till en bra kväll med dundergäster och ett bra samtal på Tvang på Söder såklart då är också liksom hela den grejen verkar ju ha varit utredd. Jag var inte där men jag förstår det som att det var ju bara positiva tillrop liksom. Och, jag vet inte om man bara ska ge Johnny hissen för det är ju så många andra runt det. Producent, liksom någon som producerar och klipper och det är paneler som sitter med och
Hela företeelsen.
Hela företeelsen Bajenpodden med alla gamla gäster och alla nya gäster och alla bra intervjuer och allt material. Och verkligen superroligt. Bra gäng allihopa och en jätterolig milstolpe för dem måste det vara. 500 är enormt mycket. Jag tycker vi sitter här ganska ofta och vi har gjort kanske...
Är vi uppe? 120 eller?
Ja, vi gjorde väl 70 någonting första året och sen har vi väl gjort
65 då.
Ja, men alltså knappt 150.
Ja.
Så att
det är fan mycket också.
Alltså. Ja, och de gör också mycket roliga grejer. Det är live och det sitter på alltså de gör rörligt och det är träningsläger och det är intervjuer och ja, är verkligen all cred och
superimponerande.
Verkligen.
Bara tänkte på det. Kommer du ihåg vår live när vi skulle kolla lottningen eller vad fan det var till Europa?
Ja, den är...
och vi loggade in från samma konto och avbröt varandras inloggningar.
Eller den live när jag lyckades sitta och filma min mage eller vad det var. När kameran har igång utan liksom. Nej, vi har en bit kvar till bara på så kan man säga.
Verkligen.
Ja, så grattis till era 500 avsnitt.
Veckans hiss eller diss i samarbete med Lape Bygghissar.
Ja, det börjar väl bli dags lite att runda av. Vad har vi mer då utöver att det är en match på söndag mot ett riktigt topplag i Allsvenskan? Häcken, nästa Göteborgs lag som kommer på besök.
Jag har en fundering. Det är det här Värnamo borta den 5 november. Hur ska alla få plats på arenan? Det känns som att jag känner 2000 personer. Jag träffade någon
du känner fler som ska på Värnamo borta än Djurgården borta?
Ja, det gör jag också. Precis. För alla mina,
ingen har fått biljet.
Alla mina 2000 kompisar, men de flesta jag liksom man ser och hör ifrån och träffar på matchen igår och pratar med, alla liksom skulle till Värnamo, men ingen fick plåt till Djurgården borta.
Nej, det är helt sjukt.
Nu har det löst sig för mig i och för sig. Men,
det var de där Linköpingsstudenterna som tjackade upp alla på borta.
Ja, förmodligen.
Har du löst sig för det?
Nej,
inte. Jag får köra ner det. Övre var ju, det var inte en chans.
Nej, det fanns surt alltså.
Får köra ner det. Ja.
Men, det där är också, det är något lurt med den där.
Och det osar alltså skit om hela grejen.
Ja, verkligen.
Alltså, jag var fan inne, jag tror att jag var inne liksom 11:45. Min brorsa samma sak. När jag kom in fanns det inte ens ett alternativ att välja biljett på.
Nej, det var
jävligt konstigt.
Ja.
Och det var så många just som inte fick biljetter.
De har säkert gjort någon sån här cookie tracing, att de som har köpt biljetter förut kunde inte köpa eller någonting. Så det är bara en massa nybörjare som kommer stå där.
Men hur ska alla få plats mot Värnamo borta?
Ja, det är en bra fråga.
För jag liksom träffade någon igår. Så här, vi har någon extra plats i vår buss. Vill du haka? Nej, jag har 40 man ska åka i en annan buss. Okej? Okay? Ni hade egen buss ska åka. Det, och vi har egen buss. Jag fattar inte liksom...
Du kan ha den bilen eller?
Det är oklart för er.
Jag du sitter ju i våran buss.
Jag har ju blivit fått den möjligheten.
Ja, härligt, härligt. Nej, det kommer... Alltså invånarantalet kommer ju dubblas i hela stan eller orten eller vad
alltså, man är. Jag hamnade ju på läktare L. Den är ju liksom stor som en parkeringsplats för en bil, alltså en bil då. Ja. Det skulle som att läktaren var liksom 5x10 meter. Alltså.
Ja, det blir spännande hur alla ska kunna komma in där. Ja. Hoppas det är med en bra kulle bakom.
Det kommer bli stökigt på de här vägkrogarna på vägen hem.
Kommer det bli
synkat stopp och rasta liksom. Stället brinner upp.
Jag vet inte om man ska ta
större upp omsättningen Hammarby får.
Att Djurgården också spelar samtidigt i Kalmar i sista omgången.
Ja, just det. Mm, den är god. Mm.
Så att det kan bli...
Det kan bli stökigt strax efter Söderköping där. När de går ihop på EFN. Oh.
Häcken på söndag.
Yes. Mm. Känner ingenting.
Gör du inte?
Nej, inte just nu. Eller
nej.
Nej.
Jag tycker det ska bli kul match. Ja.
Nej, men alltså, två hemma där har vi också en match som är liksom... alltså, det sjuka. Häcken är ju ingenting vad gäller supportermässigt och så vidare. Men man känner fan nästan mer... ilska mot Häcken som lag än Göteborg.
Ja, men det gör jag också. Jag har spelat många giddiga matcher också. Det startade ju till, alltså med, det var ju liksom med det här, nej.
Alltså, länge sedan.
Nej, men Hamad, exakt. Vet, inkast Paulinho. Och gidder och Paulinho.
Toivio, eller vad han heter? Jonas Toivio var ju den.
Ja, och sen var det cup exit på straffar och du vet, ja.
Ja, det har varit många olika.
Eller var det på straffar? Nej, Paulinho gjorde mål på stopptid typ med någon frispark. Ja, det vet.
Ja, nej, men det har varit. Och sen så förra året så var det först 2-2 hemma efter underläge 0-2. Och man förstod inte hur det gick till. Och sen på bortaplanet var 1-0 in i långt, långt in i matchen. Gör en ganska perfekt match och så är det ett självmål. Och där dör liksom lite guld.
Ja, det är SM-guld annars.
Ja, ja det tror jag, tror att det är det. Jag tror, och vi var bättre i den matchen. På bortaplan vi stod. Ja, men det kändes så. Jag kommer ihåg när vi gick därifrån.
Megaläge han
blev. Och vi kom aldrig ifrån.
Rabbi hoppade in och gjorde ett jätteinhopp, kommer jag ihåg. Ja. Och man tänkte, och vad ska han göra?
Och så kommer vi aldrig från Hisingen. Och sen så ser vi Gurra i en buss med sönderslagen ruta.
Vad fan hände då?
Ni åkte in en riktigt risig buss.
Ja, det var ett ihoptejpad jävla schabrat.
Ja, det var bara hela den resan var så jävla jobbig. Det är därför jag känner, det är bara vinn nu på söndag. Men nu kommer väl de lyckas ju vinna matcher i slutet. Är det något lag som gjort fler mål på övertid än dem? Det är väl Sirius där eventuellt. Men.
Sänkte de ju Gnaget igår, så det var väl ändå rätt skönt. Men.
Men jag bara känner att jag vill verkligen vinna den. De Gustafssons bröderna och alla de där liksom.
Skönt att komma tillbaka på lite vinnande spår på hemmaplan också.
Ja, vi är ju fortfarande liksom hugg på fjärdeplats, men det är inte så långt ner. Så att poängen måste ju in om vi åtminstone ska sluta topp 5. Men det känns som att...
Hemmafördel i kuppen, är det man siktar på? Det var ju topp 7.
Nej, men vadå? Så länge det är inom räckhåll och gå om Djurgården, så är det bara gasa.
Ja, Sadiko förhoppningsvis tillbaka vill man nog se från start.
Oh.
Något annat ni skulle vilja se sker?
Nej.
Nej, inte.
Det är för långt bort, känner
jag. Nej.
Inga analyserande frågor. Det är därför vi alltid pratar om matcher som varit, inte om matcher som kommer.
Vem ska starta? Nej, jag bryr mig inte. Vinn matchen bara.
Dra bara sista också. Stod ju i tidningen, bara för att dra silly season då. Disco skrev ju att det är mest givna i världen. Djukanovic kommer komma fler bud. Okej, tack för den. Erabi kom inte, vad det ser ut, han kom invänta bud under vintertransferfönstret då för att se huruvida det blir en fortsättning i Hammarby eller inte. Och det är väl inte så oväntat kanske.
Nej, och sen en sak där som nu vart det lite intressant med Häcken i alla fall när du sa Erabi. För att han haltade av plan och gick iväg på kryckor. Så får vi se hur illa det där är. För att han hade väldigt ont tydligen. Mm. Hoppas att det bara var något tillfälligt, men såg ju oroväckande ut i alla fall.
Ja, verkligen.
Så krya på dig.
Ja, det säger vi. Men vad säger ni, boss? Vi rundar av.
En och en halv.
90 plus
tillägg.
Plus tillägg. Mm. Hade Fredrik Klitte var det här, då hade vi haft några avbrott och lite annat längs vägen.
Exakt.
Precis, där fick man ju lite den grejen igår när Sirius gör tre mål på stopptid. Där det sista är 90 plus 9. Det hade ju liksom inte hänt i våras.
Men,
tänk om det är så att liksom de hänger kvar, eller ja, du vet, AIK får lämna, eller Degerfors får lämna, eller vem det nu är som lämnar, oavsett vad, avhängt på att de gör mål 90 plus 9 för att man bytte övertids taktik, eller vad ska jag säga, användandet av övertiden mitt i säsong.
Ja,
det är bedrövligt.
Ja, det är som det.
Ja.
Adam, tugga i din krita nu, så ses vi efter Häcken.
Forza Bayern.
Forza Bayern.
Ciao.
Det är på Söder och ingen annanstans som du vet bestämningen.